Det är 1962 och jag är 10 år. Jag har varit bortrest över helgen med min mamma och min syster. Och vi kommer tillbaka hem igen och det är söndag. Och pappa har hämtat oss vid stationen med den tvåfärgade Amazonen. Vi kommer upp för trappan, 4 våningar, och öppnar ytterdörren. Och jag kliver in i mitt hem och livet förändras. Jag går in i vardagsrummet och i en hörna där så står det någonting. En tv-apparat. En tv-apparat i mitt eget hem. En fantastisk upplevelse. På kvällen lite senare så alla andra har gått och lagt sig utom jag. Jag sitter på golvet framför tv-apparaten och stirrar in i rutan ut mot världen. Och det jag tittar på är Svansjön. En helt ny värld har öppnat sig för mig. Och min resa in i kulturens värld börjar där och blev en väldigt viktig resa för mig. Jag heter Senita Bergman och de flesta av er som är här känner mig. Jag är vice ordförande i Riksskådebanan och hälsar er hjärtligt välkomna hit. Och med det så lämnar jag över ordet till Göran Sarring som har en hälsning från Siv Holma som tyvärr inte kunde vara med idag. Varsågod.
Tack. Är den gröna på? Ja. Blir det nu. Nej, Siv fick hastigt förhinder tyvärr, men hon skickade igår en text som att säga det här hade jag tänkt säga när jag hälsar välkommen, så att ni får stå ut med att jag bara läser upp den. Så här skriver Siv Holma. Riksskådebanan hälsar er alla varmt välkomna till dagens seminarium vars syfte är att bredda kunskapen och diskussionen om vad radio och tv i allmänhetens tjänst betyder. Vi har samlat regionala skådebanor från hela landet och vi har också öppnat seminariet för andra intresserade att vara med. Detta har vi gjort för att radio och tv i allmänhetens tjänst angår och berör hela folket och inte bara en intresserad elit som finns i huvudstaden. För skådebanerörelsen handlar kultur i grunden om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vi värnar yttrandefriheten och vill skapa reella förutsättningar för alla att använda den. Det handlar om att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Bevara och bruka kulturarvet. Främja bildningssträvanden. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer i landet. En stor del av människors vardag präglas av media. De bidrar till att forma människors medvetande och kultursyn. De stora mediamonopolen dominerar och det är deras världsbild som sprids. På den kommersiella marknaden skapas ofta en likriktning och en förenklad och ytlig bild som ger tolkningsföreträde för vissa åsikter i samhället. Mediaföretag speglar inte bara vad som sker, de bidrar till att skapa opinioner och skeenden i samhället. Å ena sidan kan den vara förmedlare av en mångfacetterad kultur. Många är de som fått djupa och bestående kulturupplevelser via radio och tv. Men media kan också kväva den kultur som är utmanande och nyskapande. Det här är maktförhållanden som måste tydliggöras. I detta sammanhang har public service-bolagen, SR, SVT och UR, en särställning eftersom de når hela landet. Vill vi slå vakt om den fria konsten måste vi också slå vakt om en oberoende och självständig radio och tv i allmänhetens tjänst. Det finns ett starkt demokratiskt motiv att ha en public service som fortsätter att vara tillgänglig för alla. Det är unikt och den tekniska utveckling som finns inom programbolagen ska gå i takt med att fortsätta garantera tillgängligheten. Det är glädjande att det finns en stor samstämmighet bland riksdagspartierna om att programföretagen ska fortsätta att vidga och fördjupa sitt kulturansvar. Mycket positivt har också hänt under de senaste åren. Public service-tanken handlar också om att ha den bästa kvaliteten på bredden. Vi hoppas på att efter seminariet ha fått ökade insikter och förståelse för programföretagens kulturansvar. Hälsar Siv Holma, vår ordförande. Och nu lämnar jag... Ja, varsågod. Trevligt. Dagens moderator, Kerstin Brunberg. Hej, välkommen.
Tackar. Tack så mycket. Tack, Göran. Jag säger också att medier är en sån otroligt väsentlig del av vår demokratiska struktur. Medier i allmänhet och public service i synnerhet. Dessutom så kan man konstatera när det gäller public service att det finns få saker som människor är så villiga att betala pengar för. Betalningsviljan är 90% och därutöver. Och det är någonting som man visserligen började oroa sig för 96 när Marita Ulvskog var kulturminister. Det gjorde att hon sänkte vår tilldelning eller sänkte public servicebolagens tilldelning just därför att hon var ängslig för att pengarna på rundradiokontot kanske inte skulle räcka till. Det visade sig glädjande nog att hon hade fel. 15 år senare så är betalningsviljan fortfarande alltjämt förvånansvärt hög med tanke på allt annat som människor ska betala för. Och det visar också public service betydelse. Och sen hoppas vi ju att regeringskansliet gör upp om vem som ska betala för statsministerns radio och tv-lyssnande och tittande. Dagen ser ut så här. Vi får en inledande runda av tre företrädare för public servicebolagen. Sen är det utdelning av Riksskådebanans kulturpris 2013. Och sen är det lunch och sen är det en debattrunda med ett antal olika inbjudna gäster som företräder lite olika delar utav samhället. De personer som ni kommer att få höra först är Åsa Paborn från Utbildningsradion, Cecilia Bodström från Sveriges Radio och Jimmy Ahlstrand från Sveriges Television. Och Jimmy, du får väl börja. Du sitter längst ut på kanten.
Tack.
Strategichef på Sveriges Television sedan många år. Och dessutom deltar du i en hel del stora utvecklingsprojekt för Sveriges Television och håller framförallt reda på villkoren för public service-tv. Välkommen.
Tack. Tack. Roligt att vara här. Och roligt att träffa Kerstin igen. Jag heter då Jimmy. Det ser ni där. Och är strategichef på SVT. Syns också där. Och jag har lett arbetet för våran del med det som ska bli vårt nya sändningstillstånd som då kommer att fattas beslut om i riksdagen här alldeles snart. Och mitt huvudfokus just nu det är vart vi ska vara som företag om 6 år ungefär i slutet av den nya tillståndsperioden, det vill säga 2020. Idag så är jag här för att representera ett av Sveriges fulaste medier. För det är så här, TV är fult. Det finns en kulturlag som säger att ju mer modernt medium, desto fulare är det. Sociala medier och tv-spel är fulare än tv. TV är fulare än radiofilm. Radiofilm når inte upp till tidningarnas status och före tidningen fanns boken. Det är fortfarande kulturellt finare att vara författare än att vara tv-producent. Men det är i alla fall finare att jobba med tv än att twittra. I bilden av tv så finns inte program som Min sanning, Agenda, K-special, vårt prisnominerade drama för unga, portkod 1321 eller för den delen Kobra. I den mentala bilden av tv som folk har så finns de breda underhållningsprogrammen, livsstilsprogrammen och dokusåporna. Att tv betraktas som så fult har delvis att göra med att mediet så tydligt talar till människors känslor. Det är lättare att väcka människors känslor med rörlig bild än med mycket annat. En kulturvetare skulle mycket väl nu kunna göra en utläggning om den historiska synen på begreppen förnuft och känsla och den dikotomin och vilken status de olika begreppen har haft. Det är finare med förnuft och huvud än känslor och hjärta. TV har, förutom sin förmåga att väcka känslor, en oerhörd genomslagskraft då det är det medium som når flest, i princip alla, oavsett ursprung, socialgrupp och kön. På en månad så når Sveriges Television 96% av svenska folket, och det i de flesta fall samtidigt. Människor lägger också mycket tid på tv, i genomsnitt ungefär 2,5 timmar om dagen. Den här genomslagskraften och förmågan att väcka känslor kan vara direkt farlig om den används fel. Det räcker med att nämna Leni Riefenstahl och Hitlers propagandafilmer, som inte ens sändes i tv. Men tvs genomslag kan också illustreras av förra veckans partiledardebatt. Närmare 1 miljon svenskar valde att ägna 2 timmar en söndagkväll åt att samtidigt se och höra de som vill bli Sveriges ledare. Lägg där till det sekundära genomslaget i alla andra medier. Under 2 dagar så dominerades Mediesverige av ett enda samhällsprogram. Och det är just med det här enorma genomslaget som vi har, som vi är med och bygger samhället. Jag tänker säga något om TV:n, eller egentligen SVT i synnerhet, och det sätt som vi har valt och väljer och kommer att välja att tolka public service-uppdraget. Jag tänker säga något om vår roll för demokratin, vår roll i kulturen, vår roll för bildningen och slutligen den sociala sammanhållningen. Och om man då börjar med demokratin så handlar det naturligtvis inte minst om nyhets- och samhällsutbudet. Under hösten och våren så har det kommit flera rapporter delvis aktualiserade av tidningarnas kris, däribland den stora framtidsutredningen som tydligt pekat på TV:s roll när det gäller att bygga en demokratisk infrastruktur i det här landet. Morgontidningsläsandet sjunker och har alltid varit större hos högutbildade än lågutbildade. Även radiomediet har svårare att nå unga. TV skiljer sig i det att så gott som alla grupper använder TV-nyheter. Genom inte minst våra blandade kanaler som SVT 1 så lyckas vi mer än radion, mer än tidningarna, mer än kvällstidningarna och faktiskt mer än internet att nå andra, nå de som normalt inte tar del av nyheter. Här är en undersökning där vi tittat närmare på hur ofta folk använder olika medier och hur viktig de olika medierna är för deras nyhetsintag. Som ni ser i det här diagrammet är TV-mediet det vanligaste sättet att ta del av nyheter. Ni har TV-nyheter högst uppe. Och det är också det som genomsnittssvensken tycker är viktigast. Och det här återspeglar sig i princip alla åldersgrupper. Man kan bryta ner det här på ålder och kön och annat. Och man får i princip samma resultat. Radio hoppar lite upp och ner beroende på ålder. Mobil ökar i vikt för 16-19-åringarna och är deras vanligaste nyhetsmedium. Fortfarande dock TV-nyheter deras viktigaste medium. Med TV-nyheterna så hjälper vi människor att bygga sin världsbild. Rapport ger dagens sammanfattning. Där återspeglas i ett annat oerhört viktigt framgångsmått för oss. Inför förra valet så var vi enligt flera undersökningar av flera forskare den överlägset viktigaste informationskällan. Och det gäller inte bara den stora gruppen alla som vi ser här. SVT var mer än dubbelt så viktig som någon annan medieaktör för genomsnittsbefolkningen. 52% angav SVT som en av deras tre viktigaste informationskällor. 26% TV4s program och lika många SRs program. Sen kom vänner, bekanta, lokal dagstidning och därutöver så finns det en rad aktörer som fick mindre. Men intressant nog så gäller detta inte bara den stora gruppen alla utan även en sån svårflörtad grupp som förstagångsväljarna. I den gruppen så var bara vänner och bekanta en viktigare informationskälla än SVTs program. Därefter kom partiernas hemsidor och sen kom de lokala dagstidningarna och TV4s program. Radion kom ganska strax därefter, ska jag påpeka. Det här hänger ihop med att SVT är den aktör som lyckas bäst med att nå ut till många med ett utbud som uppfattas som viktigt och intressant. Inte viktigt för någon annan, för en samhällselit, en intelligensia enbart, utan för alla. Vi är också det företag som vunnit flest stora journalistpris genom historien, som årets berättare, som årets avslöjare och som årets förnyare. Jag vet inte om det säger något, men det betyder något för oss att vi med SR, som också är god public service, leder de två stora förtroendeundersökningarna. Vi brukar vinna varsin av de två stora. Det här är den mest vetenskapliga, den brukar vi visa och sen så brukar radion visa en annan. Får se, har du med den i din presentation? Nej. Du skippar den lite snabbt nu efter att jag sa det där. Det är bra. Så. Med vårt nyhets- och samhällsutbud så når vi alltså många. Kulturen då? Det där var ett exempel på exempelvis ny form av journalistik som vi arbetar med. Att sätta frågor på agendan. Sveriges bästa äldreboende, ett program som har gått nu under hösten. Också en del av samhällsutbudet. Men om man tar kulturen då? Tror ni att det är ett område som har höga eller låga tittarsiffror? Höga. Höga? En optimist. Svaret är naturligtvis att det beror på. Många tror sig veta att vi försöker tittarmaximera. Helt rätt. Helt rätt. Och jag tror du har anledning att vara optimist. Jag kommer till det. Men när det gäller att tittarmaximera, sanningen är den att om vi ville så skulle vi kunna konkurrera ut trean eller femman nästan över en natt. Om vi bara ville. Vi skulle nämligen helt enkelt kunna använda licenspengarna till att köpa de stora fotbollsligorna som vi inte ens bjuder på. och köpa några av de stora paketen med amerikansk fiktion. Det väljer vi att inte göra. Men våra resurser är så pass stora att vi hade kunnat göra det. Vi väljer att lägga pengarna på annat, till exempel kultur. Och kultur pendlar från det smala till det breda. Från Wienerkonsert till allsång. Till Verdis Trubaduren som går om 2 veckor på en flytande scen. I en operafestival. Men hur kan man mäta genomslag för kultur? Här kommer en fullkomligt irrelevant men ändå intressant jämförelse. Dramaten hade förra året det totala antalet besökare på Dramaten 2012, samtliga föreställningar, alla publiker, ungefär 260 000 tittare, om vi får kalla det så, besökare. Varje avsnitt av en stor dramasatsning som torkar aldrig tårar utan handskar nådde cirka 1,2 miljoner tittare. Totalt innebär det på de 3 avsnitten 3,6 miljoner tittningar. Det är genomslag för kultur. I hela landet, inte begränsat till en enda institution. Men om drama kan få så stora tittartal som 1,2 miljoner, det här är mycket väl i nivå med stora underhållningsprogram. Varför gör inte de kommersiella mer drama? Annat än långkörare i krimsvängen, Beck. Svaret är naturligtvis att det är dyrt. Man kan säga att det är så med dyrt. Nästan alltid är det smalt, eller så är det dyrt, eller så är det smalt och dyrt på samma gång. Men det är vårt kärnuppdrag. Vi är därför, mig veteligen, den enskilt största bidragsgivaren till svenska kulturutövare. Vi betalar mer till STIM för musikrättigheter än exempelvis Sveriges Radio med deras 10 000-tals timmars musik. Vi har varje år flera tusen uppdragstagare inom kulturområdet inne, och i detta ryms inte de som anlitas på egen firma. Och vi vågar göra program i alla sorter, även de som talar allvar. Döden får väl betraktas som ett ganska allvarligt ämne som är viktigt att hantera med stor respekt för de medverkande och det ämne som man skildrar. Och döden ligger nära livsåskådning som definitivt är en del av kulturen. Vi gör av någon anledning många program om döden. Man kan säga att döden ligger i tiden hos oss. Vi har till exempel Snoffe, Döden och jag, vårt prisbelönta barnprogram. I livets slutskede, om den sista tiden innan döden. Och nu, snart, så går en ny livsåskådningsserie upp som heter Döden, Döden, Döden. Och som är just ett livsåskådningsprogram om vår syn på döden. TV är med sin förmåga att väcka känslor ett utmärkt medium när det gäller att gestalta de svåra frågorna. Det som handlar om vad som gör oss till människa och när vi slutar att vara det. Och det var just där Torka aldrig tårar utan handskar kommer in. Vad gör oss till människa och när slutar vi vara det? Den frågan hanteras också i tv-serien Äkta människor som nu kommer i en andra säsong. Den serien ingår i det som nu SVT och Danmarks Radio tillsammans lyckas skapa, nämligen en internationellt uppmärksammat våg av flera framgångsrika dramaproduktioner. Äkta människor har sålts till över 50 länder. Jocke kan säkert, ja nickar, 54 tror jag har hört. Äkta människor, Torka aldrig tårar utan handskar och den nutida dramatiken som Fröken Frimans krig om kvinnorösträttsrörelsen som går upp i höst kommer bidra till att bygga vårt gemensamma kulturarv. Något som vi nu tillgängliggör genom öppet arkiv och som vi, om pengarna räcker, avser att fortsätta med. Det om kulturen, bildningen då. För ett par år sedan så gjordes en stor undersökning där medieforskare i 4 länder med olika starka eller i några fall svaga public service tv-kanaler undersökte medieinnehållet i de olika medierna under 4 veckor. Sedan undersökte man publikens kunskap om de olika sakförhållandena som hade nämnts i medierna. Resultatet visade tydligt att i länder med stark public service tv är kunskapsnivån högre, i synnerhet bland de lågutbildade, om det som tas upp i medierna. Samhällseliten klarar sig nämligen alltid utan public service. De hittar sätten att skaffa information, i synnerhet i stora länder där en publik på 100-tals miljoner, som i USA, kan bära kvalitetsprogram även i en kommersiell marknad. Det räcker i USA med att ungefär 1% av tv-tittarna väljer att titta på public service-bolaget för att kanalen ska vara ungefär 3 gånger större än oss en normal kväll. Det säger något. Bildningsutbudet hos oss är finansierat gemensamt. Och det består av en lång rad program. Från det mer lättsamma som Historieätarna, vars viktigaste syfte kanske är att väcka intresse att lära sig mer, till naturdokumentärer som Betraktaren, filmen om Östersjön. Den här dokumentären som satt en fråga på agenda och som sedan har spridit sig och blivit ett samhällsfenomen. Våras kunskapsdokumentärer som Universums, apropå människans skapelse. Här går vi längre och pratar om Universums skapelse. Hjärnkontoret, där barn lär sig hur saker fungerar här, hur man gör papper. Med vilket man kan trycka böcker, som ett fint medium. Ovanpå detta så har vi alla dokumentärer. Vi har 5 dokumentärvarumärken just nu som vi använder. Dokument inifrån, dokument utifrån, Docs, K-special och SVT Dokumentär. Och därutöver hela kunskapskanalen. Med hjälp av det blandade utbudet från underhållning till detta så når vi så pass många och så pass mycket att vi idag spelar en central roll för det livslånga lärandet, det som också kallas folkbildning. Det handlar inte minst om folks möjligheter att förstå de viktiga frågorna och hänga med i sin tid, något som har allt större betydelse för samhällets förmåga att fungera. Redan idag så lägger svenska folket mer än 1,2 miljarder timmar om året på våra renodlade nyhets-, samhälls- och kunskapsprogram som Vetenskapens värld, naturdokumentärer, SVT Forum och våra historieprogram. Det här är alltså vid sidan om allt tittande på underhållning och sådant. Det är inte inräknat här. Den här försökte jag förklara för min syster igår, så jag får se om ni hänger med i den. Men det här är alltså fler timmar än det samlade antalet elevtimmar i skolan under ett år. Alltså om man tar antalet elever multiplicerat med så lång tid som de tillbringar i skolan, så kommer man inte upp i 1,2 miljarder timmar. Det är jättemycket tid. Per person så är det ungefär 126 timmar per individ. Det är klart att det här har betydelse på något sätt. Inte minst på barnområdet. Vi har en...
Ja. Varför kallar du det för informellt lärare? Är det en annan sorts lärande? Är det inte...
Formellt lärande, utbildning, skola... Så informellt lärande, jag väljer att se på en kunskapsdokumentär. Det är så jag har...
Lärande som lärande?
Ja, gärna. Lärande för mig. Så. Jag tror det är lärande för den som tittar. Så är det. På barnområdet så har vi en stolt historia av titlar som får barn att lära och utvecklas. Och vi vet att SVT används i mycket hög utsträckning i skolorna, trots att våra program på pappret inte är tillgängliga där och trots att vi inte har i uppdrag att göra program för skolorna, för det har UR. Utanför skolorna så visar det sig att föräldrarna i Sverige har en ganska hög tilltro till vår förmåga att ta hand om deras barn. Vid sidan om att umgås med familjen finns ingen aktivitet som är så vanlig hos barnen som att se på TV. Och föräldrar har en positiv syn på TV. Enligt föräldrarna är de 3 viktigaste effekterna av TV inte att de bidrar till förslappning eller fördumning eller så, utan att de bidrar till att barnen lär sig saker, att vi stimulerar deras fantasi och att vi roar barnen. För att citera Medierådet som kom med en rapport om detta så sent som för 2 dagar sedan, så är TV-tittandet den mediala fond som ligger som bakgrund till all annan medieanvändning i dessa åldrar, det vill säga småbarnsåren, fram till tonåren. Och SVT är, tack och lov säger jag som småbarnsförälder, den aktör som överlägset bäst når ut till de små barnen. Jag har nu talat om SVT, inte public service, utan bara vad vi gör den här gången. Och vad vi gör för demokratin, kulturen och bildningen. Ovanpå den basen så kommer allt det som SR och UR gör, och som också är bra. Än så länge så har jag inte talat så mycket om underhållning. Men jag måste kommentera att jag såg i programmet att ni har kommit hit och väljer att gå på Alla tiders hits, vår stora underhållningsprogram. Och inte Babel eller någonting annat som man hade kunnat tänka sig. Och då tänker jag att det blir lite intressant att se hur stor del av vårt utbud är underhållning. Renodlad underhållning, det vill säga underhållning för underhållningens skull och inte med ett primärt bisyfte som exempelvis ett bild eller så, har vi 3 timmar i veckan i SVT 1, inte i någon av våra andra kanaler. SVT 2 är idag en renodlad nyhets-, samhälls- och kulturkanal. Kunskapskanalen innehåller inte heller någon underhållning. Och Barnkanalen gör det, men det är rätt speciellt eftersom det är ändå barnprogram. Underhållning har vi fredagar, lördagar och söndagar, som ni ser där, klockan 8. Det är den underhållningen som förekommer i Sveriges Television. På sommaren så går Allsång på Skansen exempelvis på tisdagar, men på sommaren så är tablån helt upp och ner överlag. De program som det handlar om här i underhållningsgenren, det är program som På spåret, Doobidoo, Mästarnas mästare och Smartare än en femteklassare. Ett program som Historieätarna som går i veckorna ska naturligtvis vara underhållande, men dess primära syfte är att berätta om olika epoker på ett lättsamt sätt. De här underhållningsprogrammen fyller en mycket viktig roll i vårt utbud på flera sätt. De ger publiken en vana att söka sig till våra kanaler, och som ni förstår är det inte en slump att de ligger i direkt anslutning till vårt stora nyhetsprogram färgat i gult där 19.30 varje dag. Vi bygger en vana att se på Rapport. Det här är en starkt bidragande förklaring till att tv-nyheter är så viktiga för så många. Många av våra underhållningsprogram har dessutom ett bildande eller kulturellt bisyfte som kan vara viktigt. Men det är också så att underhållning då och då har ett egenvärde. Man ska någon gång i veckan i alla fall kunna få roas utan reklampauser och utan att någon försöker sälja ett budskap. Underhållningen och sporten är naturligtvis också viktiga för att skapa sammanhållning i ett land. Vi talar om samma program på kafferasten, vi läser om dem i tidningarna. Men det finns flera sätt som tv arbetar på för att skapa sammanhållning. Att vi inte låter nyhetsutbudet bli en angelägenhet enbart för en grupp högutbildade män i storstan, utan att hela Sverige speglas i utbudet. Att vi i våra breda program, exempelvis underhållningsprogrammen, verkligen anstränger oss för att hitta människor som återspeglar Sverige i hela dess mångfald. Att som Lovisa, en av våra 6 underbara dagliga barnprogramsledare som en dag rullade in i sin rullstol. Hon är förlamad i benen, det är hon i orange där. Där sitter hon inte i rullstolen, men hon sitter definitivt. Hon visar alla svenska barn att man är okej även om man inte kan gå. Man kan vara fullt normal och till och med bli en idol, för den statusen har barnprogramsledarna idag. Eller som sonen till en kollega sa, mamma, varför kan inte jag få en sån där stol som rullar? Om vi ska kunna fylla den funktionen att visa att det är okej att vara funktionshindrad, då måste vi ha ett starkt genomslag, för annars spelar det ingen som helst roll. Sammanhållning handlar också om att både dela en gemensam kultur och att känna igen varandras olika kulturer. Att vi genom ett program som Alla tiders hits, Musikfestivalen och Allsången både tillför nytt och återlivar en svensk sångskatt så flera generationer kan känna igen sig i musiken. Och vad gäller sammanhållning så spelar naturligtvis det stora evenemangen en oerhört viktig roll. När vi visar ett evenemang som OS eller som fotbolls-VM, när vi alla hejar på samma lag, då delar vi land med varandra. Då bygger vi sammanhållning. Den sammanhållningen är oerhört viktig, för den är nära kopplad till det just som demokrati. Demokrati är nära kopplad till hur vi ser på varandra, med empati och med medmänsklighet. I alla våra program är utgångspunkten alla människors rätt till sin åsikt och alla människors lika värde. Och det var så vi tänkte när vi fick hedersuppdraget att göra Eurovision Song Contest. Vi ville använda det tillfället till att påbörja en förändringsresa för det här stora projektet och knuffa det i en helt ny riktning. Vi ville gå tillbaks till tävlingens rötter, till musiken och till att förmedla budskapet om att vi alla, med hela Europas mångfald av länder, hör samman. We are one. Det var därför vi valde att istället för att låta varje låt introduceras av ett vykort från Sverige från en okänd ort, så filmade vi med små mobila proffsteam alla artisterna i deras hemländer med det som de ville lyfta fram som sitt ursprung. Det är att använda de möjligheter som tv-mediet ger till att skapa mångfald. Eurovision sågs av 170 miljoner människor som tog del av det budskapet. Och samtidigt tror jag att det var den bästa bilden vi kunde ge av Sverige, i alla fall i tv-världen. Vi är landet som vågar förnya och som öppnar upp. 170 miljoner tittare är många, och tittarsiffror är en hjälp för oss att värdera olika titlar på ett klokt sätt. Men för ingen av oss på SVT så är de i sig ett mått på framgång. Tittarsiffror är ett av flera medel som kan och ska användas förnuftigt som ett led i utveckling av vårt programutbud. Man är naiv om man tror att ett kulturprogram där man sitter och pratar om böcker kommer att nå en lika stor publik som ett underhållningsprogram, eller att låga tittarsiffror i sig är ett skäl att lägga ner ett program. Men det kan inte heller vara ett självändamål att ett program ska ha så få tittare som möjligt, eller att man inte kan lära sig om för varje avsnitt av en kultursatsning 10 000 fler väljer att se på programmet. Det kan vara ett tecken på att man har hittat någonting, ett sätt att göra ett program. Det var med hjälp av tittarsiffror använda på ett klokt och nyanserat sätt som ett program som Babel kunde utvecklas till det uppskattade program som det är idag. Så om det inte tittarsiffror, vad är då framgång för SVT? Framgång är när vi lyckas med den typen av saker som jag nyss har nämnt. När vi lyckas med en granskning som den vi gjorde när vi granskade Telia och lyckades skapa debatt om något som är angeläget och viktigt för samhället och demokratin. När vi genom ett program som Sápmi Sessions lyckas återuppväcka intresset för det samiska språket och den samiska kulturen. När vi genom ett folkbildande program som det nyss nämnda Historieätarna lyckas väcka ett intresse för till exempel våra mer djuplodande kvalificerande dokumentärer på det historiska området. Eller kanske till och med ett intresse att söka djupare kunskap i ett annat medium, till exempel boken. Som ni kommer ihåg, ett fint medium. Jag har på SVT i uppdrag att föreslå var vi ska vara 2020. Om vi 2020 lyckas med den här typen av saker och om vi lyckas återigen vara den överlägset viktigaste källan till informationen vid valet 2014, vid valet 2018 och vid valet 2022, då har vi lyckats. Om vi då vänder slutligen blicken mot framtiden. Var vi kommer att vara 2020. Jag tror att de fyra syften som jag nu har pratat om, vårt demokratiska bidrag, vårt kulturella bidrag, vårt bidrag till bildningen och sammanhållningen, de ska vara de samma 2020 som idag. Men det omgivande samhället ställer nya krav. Vi brukar säga att grunden för vår verksamhet är förtroendet och en av de saker som bygger förtroende är öppenhet och transparens. Därför, när samhället rör sig mot ökad öppenhet så måste vi följa med och kanske leda. Det är därför vi nu exempelvis släpper Uppdrag gransknings hela manus med fotnötter och belägg till varje program på nätet. Man ska själv kunna kolla vad vi påstår och se om vi har grund för det. Men det finns en förändring som ligger under väldigt många av de andra förändringarna i mediebranschen, oavsett om vi är radio, om vi är tidningen eller om vi är tv, och som kommer att vara en jättestor utmaning för oss att hantera. Tidningarna har redan mött den och det är en stor risk att de faller i den första frontlinjen. Men det jag talar om är internetifieringen av samhället. En revolution lika stor som elektrifieringen i början av förra seklet. Jag tänker bara visa en enda framtidsgraf som jag tycker säger allt om hur fort utvecklingen går. Titta på skillnaden mellan dessa två kurvor. Den visar utvecklingen för barnens mobila internetanvändning och hur den har ändrats på 2,5 år. För 2 år sedan var smartphonen fortfarande något som tillhörde föräldrarna. Och där ser vi, det var 7% av 13-åringarna då som använde mobilen för internet. Idag, 2,5 år senare, 78. 2,5 år. Om vi ska vara till för alla, vilket vi ska, så måste vi möta den här nya medieanvändningen som de här generationerna håller på att etablera. Det här är vi, alla tre public service-bolagen, helt ensam. Men här finns nu en risk. Riksdagen håller i dagarna på att slutförhandla om huruvida vi ska få använda och tillgodoräkna oss webben i utförandet av public service-uppdraget. Och den här frågan är på några års sikt en överlevnadsfråga. För tänk om vi inte får använda webben fullt ut för att möta det här beteendet hos barnen. Det här har skett på 2,5 år. Vad kommer att hända på 6 år? Nästa tillstånd ska sträcka sig 6 år fram i tiden och kan inte ändras under loppet. Så jag tänker, låt oss bibehålla samma syften och uppdrag för public service, men ge oss möjligheten att fullt ut använda webben. För annars kommer nästa generation av användare, de som på 2 år har gått från 7-70% smartphoneanvändning, att inte ha något public service att vända sig till. Tack.
Tack Jimmy. Du nämnde public service-behandlingen i riksdagen. I propositionen kom för ett tag sedan. Den ska upp i kulturutskottet i veckan, tror jag. Eller nästa vecka. Ja. Och man räknar med att den behandlas i kammaren 20 november.
Ja.
Och den heter Bildning och tillgänglighet. Mm. Finns det någonting som du egentligen tycker ska ändras från så det här det sista du nämnde i villkoren för public service? Eller är det bra som det är? Ni har ju klarat det ganska bra.
Vi har klarat oss ganska bra, därför att i Sverige så har vi en tradition av att vi ger public service-bolagen ganska fria ramar. Alla tre public service-bolagen. Och det har varit väldigt bra. Det är så vi har kunnat möta olika omvärldsförändringar. Så. Och det återspeglas i det här nya förslaget också. Att, så i stora drag så är det ett ganska bra förslag. Man ger oss någorlunda stabila planeringsförutsättningar för de kommande 6 åren och så där, exempelvis med ekonomin och så. Men det här är en jätteviktig fråga. Huruvida vi ska få tillgodoräkna oss webben när vi utför public service-uppdraget. Den är fullkomligt central och den är fortfarande, skulle jag säga, lite osäker i riksdagsbehandlingen. Sen finns det andra saker som vi tycker är problematiska.
Förlåt? Uppdelning, kärnverksamhet, kompletterande verksamhet.
Inte så mycket uppdelningen, för den är mer en regleringsteknisk. Men ja, man kan säga så här, när vi gör någonting i rutan så får vi räkna det som en del av public service-uppdraget. Vi får använda det i våra redovisningar som vi skickar in och så där. Men, och man tar hänsyn till det när man bedömer huruvida vi har uppfyllt uppdraget. Vilket är ganska viktigt, för det är EU-komplikationer och så. Vi måste göra vårt jobb helt enkelt. Men man bortser från allt det vi gör på webben. Vi får göra saker på webben, men vi får inte räkna det. Vi får inte använda det i vår redovisning exempelvis.
Nej, men det, det är det som står, att kompletterande verksamhet går inte in i den redovisningen.
Sen finns det andra saker som är problematiska. Man tar några steg mot minskat oberoende som jag inte gillar, men det är verkligen små i relation till detta. Och likadant så är de ekonomiska förutsättningarna exempelvis. Så har vi haft en finansiering för öppet arkiv som man nu upphör med. Och det ställer till problem, för det betyder att vi måste göra valet. Antingen så fortsätter vi med öppet arkiv och för pengar från ny kultur till att finansiera kulturarv. Eller så får vi finansiera det, eller minska på öppet arkiv helt enkelt.
Av de 7 miljarder som ändå går till public service, hur mycket har ni?
Ungefär runda slängar så har vi 60%, radion 35 och UR 5.
Och är reda pengar för er?
4 miljarder ungefär.
Vem bestämmer vem som får så mycket som ni får och så mycket som Sveriges Radio och Utbildningsradion får?
Riksdagen.
I?
Raka svaret.
Ja. Ja. I?
I samband med den här propositionen.
I så den att det så ingår kallade fördelningsnyckeln vill jag att du skulle säga.
Jaha, ja. Okej.
Okay. Ja. Ja. Precis. Ja. Ja, men det är en intressant fråga faktiskt, ja, den här avvägningen mellan de tre bolagen, ja, för att de ska kunna ha likvärdiga villkor.
Ja, ja. Eller så här, men det finns ju, man kan fundera på vad fördelningsnyckeln betyder och så, men i Sverige så betyder det att vi lägger då 60% på tv, eller 65% om man ska vara krass för UR, till största delen tv också, och 35% på radio. Och det kan man välja att se som bra eller dåligt beroende på vem man är. Radion för ju gärna fram att det är det som möjliggör att vi har en stark radio. Och jag skulle kunna säga att vi har en underfinansierad tv. Våran tv-verksamhet i Sverige får betydligt mindre finansiering i relation till public service-pengen än i andra länder. Det där kan man välja att se hur man vill. Men det där har ju historiskt varit väldigt stabilt, den fördelningsnyckeln.
Du, hur mycket får ni in i sponsorintäkter?
40 miljoner ungefär, lite mindre.
Och varför ska ni ha del av den kommersiella marknadens eller marknadens pengar?
Främst för att kunna sända sporten. Därför att det behövs för att kunna sända stora evenemang som OS, fotboll.
Varför behövs det?
Dels för att de ställer krav på det. Att man har sponsring för att få sända, därför att det är en del av deras ekonomiska system för att de ska få ihop helheten. Att det sänds tv-sponsring, det är den ena delen av det hela. Och sen det andra är ju att vi tycker lätt pragmatiskt att det är också ett bra sätt att finansiera sportutbudet så att man inte behöver ta pengar från exempelvis kulturutbudet under stora sportår som det är när det är OS och VM och ändå kunna sända dem. Så att vi är pragmatiska där.
Men är det rimligt med tanke på marknaden som ska försörja sig på sponsring och annonsering att ni tycker att det är smart att ta en del av de pengarna, ni som ändå får pengar?
Vår sponsringsverksamhet, 40 miljoner, är mindre än 1% av tv-reklamsmarknaden. Och mindre än...
Ja, men jag menar inte mängden, jag menar principen. Är det inte, vore det inte trevligare för public service att vara helt ren från sådana intäkter?
Alltså, ska man dra en sån skarp gräns? Om man börjar i publikperspektivet, vilket är det viktiga, uppfattar publiken det här som ett problem? Svar nej, det har vi massor med undersökningar på som visar att publiken skiljer på reklam och sponsring. De gillar inte reklam, men de har inga problem med sponsring av det slaget som vi har. Så publika perspektivet är inget problem. Principiella frågan, ja, om själva syftet är en renhet att det inte ska förekomma det ena eller det andra, då borde man väl upphöra också med statligt stöd till kommersiella tv-kanaler som vi har exempelvis via Filminstitutet när de gör dramaserier och så. Och de pengarna borde vi då förvalta istället. Jag vet inte, jag tror att vi skulle få ett sämre dramautbud hos fyran och vi skulle få ett sämre sportutbud hos oss om vi renodlade det hela. Och jag tror att det skulle skada båda kanalerna.
Men när det är så lite pengar, är de så nödvändiga för er då?
Ja, som sagt, av två skäl. Nej, men dels för att vi behöver möjligheten för att kunna överhuvudtaget sända evenemangen. Och vi tror att det är viktigt att vi sänder evenemangen. Vi tror att det är viktigt att public service sänder OS och att vi sänder fotbolls-VM exempelvis. Och de är riktigt stora nationellt samlande evenemangen. Dels för att det är viktigt för bilden av våra kanaler, men också för att det är viktigt för bilden av Sverige i Sverige. Att det är någonting vi delar gemensamt. Men vi väljer ju exempelvis inte att gå in i allsvenskan och den typen av mer lokala ligor eller så, utan det är verkligen de här allra största som vi vill sända.
Den här satsningen på Melodifestivalen We Are One, den hade ju en stor effekt också i Malmö som drog nytta av eller följde med den och nådde goda resultat just genom att skapa ett mer inkluderande samhälle. Mm. Varför har ni inte gjort det tidigare, till exempel i alla delarrangemang för Melodifestivalen, eller varför kom det just nu?
Fast
det var ju en sån sak som
ni
hade kunnat just göra tidigare.
Vi har ju delfestivalerna är ju en rundvalsande turné.
Det märktes ju inte särskilt mycket i de enstaka, däremot så märktes det oerhört mycket i den stora när ni vann. Det var ju då ni
Det är klart att det är större för Malmö att herbergera Eurovision än det är för Piteå att herbergera en delfinal i Melodifestivalen, men det är ju så vi har upplägget. Det är därför vi reser runt i landet med Melodifestivalsturnén och stannar på ett antal olika orter. Och i de orterna så är ju, när Melodifestivalen kommer till Leksand, då är det ju man ur huset. Det är stort. Och det är bra.
Hur kommer ni att förbättra för synskadade, hörselskadade och texttolkning? Med tanke på att det är ett uppdrag i den kommande propositionen som säkert går igenom i riksdagen.
För att spara tid så var jag dum nog att plocka bort just den bilden jag hade som visade det. Så jag får säga det muntligt utan att illustrera. Ja. Vi har alldeles nyligen tillsammans med TV4 gjort ett samarbete där vi har tagit fram symboler för våra olika tillgänglighetstjänster. Textning, uppläst text, syntolkning och teckentolkning. Och det här är ganska viktigt därför att det svåraste problemet när det gäller tillgänglighetstjänsterna har visat sig vara att få folk att känna till att de finns. Så det har varit en del i vad vi gör. Men då kommer vi tillbaka till det här med att räkna webben. Kristallen var det tillfälle då vi presenterade de här symbolerna. För det var logiskt. Kristallen är ett tv-samarbete och då tyckte vi att det var bra tillfälle att visa att nu gör vi lika i alla kanalerna. Vi håller också på att införa så att sidan 199 blir sidan för textning i alla kanaler i Sverige. Det är också en utveckling. Idag är det svårt att hitta exempelvis kunskapskanalens textning och så. Och det här ville vi lansera vid Kristallen och därför valde vi också att teckentolka och syntolka Kristallen. Och då är det så att vi har ju fyra kanaler som går en normal kväll. I ettan så sänder vi Kristallen. I tvåan sänder vi Aktuellt. Sen hade vi Kunskapskanalen och sen så sänder vi syntolkade versionen i SVT 24. Teckentolkningen la vi på webben. Om vi då skulle teckentolka och syntolka samma program, vilket är det normala, det är ofta samma program som folk är intresserade av att se, så hade vi alltså behövt utrymma antingen Kunskapskanalen eller Ställa Aktuellt. Och de kanalerna var den kvällen det enda alternativet till Kristallen om man ville ha samhällsinformation. Är det verkligen vettigt att vi stänger av hela, i princip alla våra kanaler bara för att sända tillgänglighetstjänster som publiken mycket lättare och bättre tar del av via webben idag. Men vi valde då att sända teckentolkningen på webben. Men det räknas inte som public service. Syntolkningen räknas som public service för vi sänder den i rutan i 24an. Men vi får inte tillgodoräkna oss teckentolkningen. Och det där visar på hur viktig den här frågan med att räkna webben är. Om vi ska kunna utveckla teckentolkningen och syntolkningen och så bygger det på att vi kan tillgängliggöra mer över webben. Och om vi då inte får räkna det så kommer vi inte kunna leva upp till de kvotkrav som vi har på det här området. Och alltså betyder det att slutsatsen blir att vi får ställa andra program om vi ska uppleva kvotkraven eller sända teckentolkningen och syntolkningen på väldigt dåliga sändningstider. Och det vill vi inte.
Och det digitala marknätet är fullt, menar du?
Det digitala marknätet är fullt, ja.
Ja, har ni gått fram och bett att få mer utrymme där?
Vi får sannolikt mer utrymme skulle jag tro. Därför att det behöver ske en... Alla har hört om digitalradioövergången för radio. Det kommer också ske en mycket mer tyst och förhoppningsvis smidig övergång till ny digital tv-teknik i marknätet som gör att fler kanaler eller bättre sändningskvalitet.
Och det innebär att man kan sända det i tv för de som vill?
Nej, det innebär att vi kan sända samma kanaler. Men telekombranschen vill ju ha frekvensutrymme för att sända mobilt bredband, vilket vi också behöver i Sverige. Mm. Så jag ser inte framför mig att vi kommer att få extra sändningsutrymme för att sända teckentolkade kanaler. Ärligt talat skulle jag tycka att det var en väldigt dålig och direkt korkad prioritering av regeringen. Jag tror inte de kommer att göra den. Därför att teckentolkningen når kanske några hundratals personer i Sverige, och att sända ut det över hela landet och ockupera frekvensutrymme som vi behöver för att lösa kapacitetsbristen när det gäller mobilt bredband, det är helt irrationellt. Det vore bättre att skicka ut teckentolkar till alla teckentolksbehövande i sådana fall, för att teckentolka programmen hela kvällen istället. Det vore, okay, det vore mer ekonomi och smartare än att göra det. Varför så tror... jag tror inte man ska göra det i marknaden. Jag tror man ska göra det över webben, för då kan vi göra det mycket bättre och med högre kvalitet. Och
varför tror du ni har i den kommande, i den proposition som riksdagen ska behandla, fått ökade krav på det här?
På tillgänglighet? Ja. Det är en utveckling vi ser i hela samhället. Man ställer ökade krav och vi har blivit bättre. Vi har gått på 10 år så har vi ökat textningen i rutan från cirka 20% till 80%. Så att vi har tagit ganska långa steg. Och det är en
men är det inte lite trist? Ni kräver, ni vill gärna ha ett stort oberoende, inte inblandning. Att man faktiskt, det är en sån här viktig fråga när man talar om sammanhållning och så vidare och inkluderande för alla. Att man inte själv har kommit så långt att riksdagen är nöjd med det, eller de som ändå lagstiftaren är nöjd med.
Fast jag uppfattar nog att de är ganska nöjda.
Varför
ganska...
säger de att det ska öka då?
Ja, men alltså det, den typen av krav har vi haft hela tiden. Ja. Jag tror inte att man från riksdagens sida kan vara nöjd förrän man har uppnått 100%. Och det är en, alltså, successivt ger tekniken nya möjligheter, och det är klart vi måste använda dem. Jag tycker inte att kvotkrav på att exempelvis texta en viss mängd av programmen är ett hot mot public service oberoende. Jag tycker det är ganska rimligt. Så. Däremot så kan jag tycka att vi borde ha lyckats, och i synnerhet på tillgänglighetsområdet så har SVT lyckats väldigt väl. Vi har gjort väldigt mycket. Vi har också väldigt mycket teckenspråksprogramsverksamhet. Det område som vi inte har klarat av så bra som vi borde, om jag ska vara självkritisk, det är minoritetsspråksområdet. Där man också ställer ökade krav på oss, och det tycker jag är rimligt i någon mening.
Sista fråga, hur många utrikeskorrespondenter har ni?
2 färre än Sveriges Radio, men vi lägger mer på dem för det är dyrare att ha tv-korrar.
Okej.
Okay. Var det ett bra svar?
Det var ett utmärkt svar.
Ja.
Är det någon som har en kompletterande fråga till Jimmy? Tack för en, måste man säga, mycket heltäckande genomgång.
En fråga.
Ja.
Jag vet inte om det är rätt person, men jag gör det i alla fall. Det finns ett program som heter Landet runt.
Mm.
Och det visar ju, ja, nyhetsinslag som har pågått under veckan. Skulle det vara tänkbart att man hade ett Landet runt som helt riktar sig till kultur ute i landet?
Alltså, nu är inte jag en stor tittare av Sverige idag, men alltså, det fyller väl rätt mycket den funktionen. Och jag ser att Jocke viftar där nere, min kollega. Du är en... Ja. Alltså, vi har ju en ambition med kulturnyheterna att de ska spegla kulturen i hela landet. Det är därför vi också... De samarbetar väldigt nära med vår regionala organisation.
Så. Okej.
Då så. Tack Jimmy.
Tack.
Cecilia Bodström, välkommen upp. Medan du fixar med din dator så kan jag väl säga att Cecilia har jobbat på Sveriges Radio ett antal år. Känd från Ekot och från Studio 1. Nu mer biträdande programdirektör med ansvar för beställarorganisationen. Det vill säga ett ansvar för att se till att rätt program går i de olika kanalerna vid rätt tillfälle för rätt publik, och även för de som kanske inte är tänkta som publik, som kan hitta någonting som de inte hade trott att de skulle hitta. Dessutom har vi sett Cecilia i tv rätt nyligen som programledare i programmet Min sanning. Ljudet fungerar också.
Ja,
varsågod Cecilia.
Tack. Ja, jag kommer ju då från ett lite finare medium, Jimmy, eller hur man ska säga. Sveriges Radio, vi sitter här i en av våra studio. Vi har en vision, och den ser ut så här. Att vi ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. Jag hoppas att ni tycker att vi uppfyller den visionen. Inbjudan till det här seminariet var väldigt bred. Vi skulle svara på frågorna, hur ser Sveriges Radio på public service nu och i framtiden? Hur ser Sveriges Radio på kultur, på religion, på samhälle? Jag kunde stå här ungefär 10 timmar, det skulle ni inte gilla. Jag valde lite smalare spåret att tala om kultur, för jag tänkte att det är det ni tycker är mest intressant. Eller jag hoppas det i alla fall. Men först lite fakta. Vi har alltså 4 FM-kanaler som ni känner till. P1 som är den talade kanalen. Det är den jag kan bäst, för jag har varit ansvarig för den i 8 år. P2, den klassiska, som har detta dubbla uppdrag som är svårt. Att vi både har klassisk musik, men vi har också minoritetsspråken. Det är väldigt svårt för den som vill lyssna på klassisk musik som plötsligt får ett minoritetsspråk. Och också för minoritetsspråk att få klassisk musik. Det är ett svårt uppdrag för en kanal. P3 är vår unga kanal. Och sen så har vi då vår stora kanal, P4. Vi tycker att vi har en distributionsstrategi. Det är ett väldigt fult ord. Men vi har den på tre ben. För precis som du visade, Jimmy, så är det ju så att många lyssnar på radio, men allt färre unga fattar vad en radio är. Jag har till exempel en 22-åring som just har flyttat till Lund. Hon är uppväxt med radio. Hon är ju marinerad av radio från mig. Det finns ju inte i hennes värld att hon skulle köpa en transistorradio och ta med sig till sitt studentrum. Finns inte. Vi måste helt enkelt finnas där publiken är. Jag har en annan kompis som jag har tänkt mycket på. Hennes barn är också marinerade med radio. Han kom i somras hem till Marie, heter min kompis, och sa så här: du måste lyssna, lyssna här, det är så jäkla bra, lyssna. Det här är om Norma Torgs-dramat, vad är det? Och hon lyssnade, det var om Norma Torgs-dramat, så frågade hon honom, men vad är det du lyssnar på? Jag vet inte, jag hittade det på YouTube. Det heter P3-dokumentär. Det var hans väg faktiskt in i att lyssna. P3-dokumentär är vårt mest nedladdade, poddade, lyssnade i efterhand program. Det är nästan 40 miljoner som har lyssnat. Det är fler än Sommar i P1. Sommar i P1 ligger strax under. Och det är också ett program som lämpar sig att lyssna när man faktiskt vill lyssna. Jag älskar P3-dokumentär, men vi kan se i våra lyssnarsiffror. Vi har lagt det på en ganska bra tid, men då stänger människor av när det går i FM. För man vill lyssna på P3-dokumentär kanske när man är ute och går, när man städar, när man gör andra saker. Det kan vara ett jobbigt program att lyssna på i FM, kanske. Så det handlar ju också om att vi måste hitta kanaler som ger människor chansen att lyssna när de vill lyssna och när det passar, helt enkelt. Och de här tre benen som vi ser att vi har, det är då dels FM. Det är det stora fortfarande. Ni kommer se lite lyssnarsiffror sen. Men det är också digitalt för att hitta publiken där publiken är. Och det är också via sociala medier. Via sånt som Facebook, Twitter, där vi talar om att vi finns. Vi har till exempel Alexandra ser här, som ibland säger att det är Ring P1, sänder Ring P1. Det är fantastiskt när Alexandra sänder. Direkt börjar rassla till på Facebook. Och hon lägger ut, idag i sändning, kom i kommentar. Till och med Carl Bildt twittrade och svarade på en fråga. Det är vår andra. Vi måste fatta att vi ska vara där publiken är. Jag tyckte för några år sedan, Kerstin, du var vd. Men för flera år sedan, det fanns en inställning på Sveriges Radio att det här är vi. Vi är bäst. Folk ska komma till oss. Det var en gammaldags inställning. Idag är vårt uppdrag, som jag ser i alla fall, vi ska göra så otroligt bra innehåll som möjligt. Ett public service-innehåll. Men vi ska ju förstås vara där publiken kan nå oss. Annars är det helt ointressant om vi sitter i någon slags elfenbenstorn och gör bra radio. Who cares, skulle jag vilja säga. Vi har ju då, det här är en ganska ful bild, det var den finaste hittade. Vi har de här rikskanalerna, men det är vi väldigt stolta över. Nu ska jag inte hålla på, Jimmy, och säga hur vi jämför och sådär. Utan jag berättar vad vi gör. Vi har 25 lokala kanaler. Det är väldigt viktigt för oss. Vi finns på 25 ställen i landet. Och det vi ser är ju att tidningarna, du pratade om det. Det finns en tidningsstöd. Den lokala pressen sparar, är hotad. Vi läser varje dag om människor som får lämna sina jobb. Vad kommer hända med våra lokala tidningar? Vad kommer hända nästa år när vi har ett val? Om inte de lokala tidningarna kan vara där och bevaka och granska. Det är verkligt allvarligt för demokratin. Handlar inte bara om Stockholm. Handlar väldigt mycket om vad som är ute i landet. Därför kan jag känna mig väldigt stolt över att vi finns faktiskt på 25 ställen i landet. Det behövs både tidningar och radio. Och radion ute i landet blir ännu viktigare för demokratin om det är så att tidningarna är hotade. Vilket ju tyvärr ganska många tidningar är. Nu kommer jag då till mitt utsnitt, kultur. Radioteater har vi. Vi har numera, tack vare en väldigt dynamisk teaterchef som heter Stina Oskarsson, som några av er kanske känner till, hon var tidigare bland på Orionteatern. Vi har ju alltid haft radioteater på fredagkväll och lördagkväll och söndagkväll. Men Stina, hon vill ha in radioteater varje dag. Det var hennes mål. På publika tiden när folk lyssnar. Det är inte så många som lyssnar på radio på fredagkväll. Då tittar många fler på underhållningsprogrammen på SVT. Men på radio lyssnar man till exempel lördag morgon och olika tider. Hon har gjort någonting som heter världshistoria. Det är 5 minuters korta 5 minuters pjäser som går alltså 365 dagar om året varje dag. Och också där jobbar hon med olika länsteatrar på 25 ställen i landet. Så därför så hör ni väldigt ofta skådespelare med olika dialekter, röster, inte de gamla vanliga. Det är också ett väldigt viktigt sätt för oss att sprida kultur. P2, som jag sa, med detta svåra men viktiga uppdrag. P2 är en av de, ni såg att i vår vision är det också att vi ska vara ledande kulturskapare. P2 är en av de allra största beställarna av ny svensk musik. Och vi försöker stötta unga artister som är på väg upp. Här ser ni då 3 av dem. Ida, nu måste jag läsa innan till. Ida och Andrea är tonsättare. Och Hanna är cellist. Det är ingen slump att det är 3 kvinnor. Det är ett arbete som den P2-ansvariga, Elli-Kari Höjeberg, tillsammans med vår musikchef Anna-Karin Larsson mycket har kämpat för. Eftersom det som spelas så lätt, det är ju lätt så, blir manligt. Så det här är ett sätt att få fler kvinnor också att höras. Ungefär 50 000 personer, människor, lyssnar varje vecka på det som spelas i Berwaldhallen. Det är ganska många konserthus det också, varje vecka. Det är häftigt. Det tycker jag är verkligen att vara kulturskapare. Sen har vi den unga publiken. Det är ändå ganska många som lyssnar på P3. Om jag nu kommer ihåg rätt så är det 1,3 miljoner människor som lyssnar på P3, företrädesvis unga. Här har vi då Musikguiden i P3 som är ett musikprogram, musikjournalistiskt program, mycket om populär musik, populärkultur. Och om man också där tänker, hur ser man att det här är en public service-kanal och inte en kommersiell kanal, så kan man ju till exempel tänka på hur många olika låtar som spelas i P3 om vi jämför det med en kommersiell kanal. I P3 spelas ungefär 13 000 olika titlar på ett år. 13 000. I en kommersiell radiostation så är det ungefär 1 000. Det är en väldigt stor skillnad. Och Peter har ju en slogan, är vi älskar svensk musik och vi älskar ny musik. En annat sätt man kan säga att om vi har en väldigt populär låt så spelas den max 12 gånger i veckan på P3. En som spelar väldigt mycket. Om du jämför med en kommersiell kanal kan det spela 78 gånger. Det är också ett sätt att ta ett public service-ansvar tycker jag på kulturens område att introducera ny musik. Och även om det är så att Spotify, allt fler väljer ju nu själv, man väljer vad man vill lyssna på via Spotify till exempel, så har vi lagt ut på Spotify P3s musiklistor. Och det är ett av de mest nedladdade. Det är också ett sätt för oss att sprida vår kunskap. Att då finns vi på Spotify och då kan man där ta del av P3s musikval. Och faktiskt från och med måndag så har vi också lagt ut P4s musikval på Spotify för den som vill lyssna. Det har ju ett bredare musikuppdrag än P3 som främst riktar sig till de unga. Men det stora faktiskt, Alice Manu, det är väl kul. Man blir så glad. Vi har en väldigt duktig kulturredaktion som varje år den här torsdagen samlas i vår studio 8. Och då kan man höra direkt. Och igår var alla väldigt glada att det var Alice Monroe. Men man tänker att kultur verkligen att förknippas med P1. Och kulturen är en av de bärande pelarna i P1. Men den stora publiken, 3,3 miljoner, den finns ju i P4. Och förra året så införde vi ett kulturnytt också i P4. 2 gånger om dagen. Och det har ett lite bredare kulturuppdrag än P1. Men vi sänder det och vi når väldigt många människor och vi ser att folk vill ha det. Så sammanlagt så finns det 8 editioner av Kulturnytt varje dag i Sveriges Radio. Det vi nu håller på och ska försöka utveckla, jag vet inte om ni har läst om att det har stått att OPS, programmet OPS är nedläggningshotat. Har stått lite artiklar om. Det är det inte. Men det vi säger att vi kan bli bättre på, det är mer kulturdebatterande. Idag sprider vi det på tre olika sätt i P1. Vi har OPS som är lästa essäer. Vi har Kulturnytt där det finns en del debattinlägg. Och vi har Nya vågen som är ett kulturdebatterande program. Hur ska vi få de här programmen att samverka bättre? Det håller vi på att titta på. Och då diskuterar vi faktiskt apropå öppenhet att vi kanske ska göra piloter som vi lägger ut och säger vad tycker ni om det här? Hur ska vi göra för att få med publiken i det? Men det kulturdebatterande materialet, det är viktigt för oss. Och det kunde man se förra året till exempel om man tittade på DN på det mest nedladdade. Så var det kultur. Det slog alla nyhetshändelser och krig och olyckor. Det var det kulturdebatterande. Jag tror att Jonas Hassenkmiris text Jag ringer mina bröder, då måste jag bara säga ni måste se den pjäsen. Det är fantastisk på Klara Teatern. Hans text delades 130 000 gånger. Eller 129 870 eller vad det var. Och det kan vi bli bättre på, tycker vi själva, inom radio. Att vara mer kulturdebatterande. Japp. Då, detta är alltså vår nya strategi som jag pratade om innan. Det är inte längre att alla ska komma till oss. Här sitter vi. Lyssna om ni vill. Vi vet att ni vill ha, även om ni inte visste om det innan, så vet vi. Vår nya strategi är att försöka hålla igång en dialog och en samverkan med publiken. Och vår vd Silla Bänkö, tillsammans med vår tidigare vd Mats Wegfors, de myntade någonting som de kallade journalistik 3.0. Det är något slags kodord kanske man kan säga. Då tänkte de så här att journalistik 1.0, det är det vi har ägnat oss åt i alla år. Vi vet bäst kan man säga faktiskt vad ni vill höra. Det är journalistik 1.0. Vi väljer ut, vi sorterar, vi samlar in. Journalistik 2.0, det var för några år sedan. Då var det, vi skulle bara ta emot vad publiken sa. Väldigt osorterat. Det var liksom inget, det var publiken som visste allt. Det man kan säga nu som vi pratar mycket om, det är journalistik 3.0. Det är någon slags sammansmältning. Journalister kan inte längre sitta i våra torn. Det är ett samtal med publiken. Några av våra program har redan börjat jobba så. För några år sedan så startade vi ett program som heter Klotet, som är ett miljö- och klimatprogram. Då sa vi så här, det här är en blogg och ett radioprogram. När de ska göra någonting om klimatkonferensen, då skriver de på Facebook, på Twitter, på vår hemsida, nu ska vi bevaka klimatkonferensen. Vad tycker ni att vi ska göra? Vilka forskare tycker ni vi ska ställa? Vilka frågor? Vad anser ni? Och det är helt fascinerande att se. Många som, det är ett samtal som pågår där före programmet. Otroligt många tips har kommit in till Klotet tack vare det. Sen sänds programmet, då talar man också om det här tipset fick vi från den. Efteråt så fortsätter samtalet. Ibland kan det ju hända att en journalist kan göra fel. Inte så ofta journalister erkänner det. Men på Klotet, i Klotets samtal så kan det fortsätta om någon säger det där tog du inte upp. Det borde du tänka på. Ja just det, svarar Marie-Louise Kristola, kanske om hon nu håller med, som är programledare. Det ska vi tänka på till nästa gång. Jag tror att det är avgörande att vi journalister börjar tala med vår publik. Men det här är en kulturförändring skulle jag vilja säga för oss. Jag vet inte vad du säger Kerstin, som har blivit upplärda med att vi vet. Det är inte alla som tycker att det här är bra. Det tar tid. Det är jobbigt. Många som hör av sig är jättejobbiga. Vi måste ägna oss åt det viktiga. Hur ska vi göra då? Men det kommer allt mer. Och det är väldigt, vi kommer skriva in det i alla våra strategier. Men det är också väldigt persondrivet. Men när människor ser att det har resultat, att det blir ett samtal, så brukar de tycka att det är kul. Lundströms bokradio till exempel är ett annat sådant program som ni kanske lyssnar på. Marie Lundström som jobbar mycket med att ta in publiken och fråga vad tycker ni vi ska ta upp och så vidare. Och vi har pratat mycket om att ett radioprogram, vi har haft en bild att ett radioprogram är inte bara här någon slags kula i mitten eller någonting. Det är inte bara ett program, utan programmet börjar faktiskt före. Så har vi programmet och så fortsätter det. Jag tycker det är bra. Men det förändrar hela vår journalistroll. Hela vår självbild skulle jag vilja säga. Och jag tror också dessutom att det är nyttigt för oss. Vi behöver bra förutsättningar. Det här, ni talade om det tidigare, så det här är lite kanske vad ska man säga, överkurs. Vi tycker också att det är ganska bra. Vi håller helt med Jimmy när vi säger att det står ju här och det är nytt och det är bra i sändningstillståndet. För vi har varit lite osäkra förut. Får vi vara på YouTube? Får vi vara? Vad sägs? Det står att det får vi. En ung människa kan hitta en P3-dokumentär på YouTube. Men om vi får räkna, det är ju den stora frågan. Ja, vi borde bara få göra det. Minoritetsspråk till exempel. Vi har ju ganska mycket minoritetsspråk i P2. Men de facto när vi ser hur många som lyssnar, så är det inte så många som lyssnar. Det kanske inte är så lätt att lyssna precis mellan 14.10 och 14.30. Det vore väl mycket bättre att det fanns på webben om man går in och lyssnar. Istället för detta dubbla. Barnprogram som TV är bra på. Vi är ju bättre för tonåringar. TV är mycket bättre på barn. Vi har ju barnprogram i vår P4-kanal. Ah, det är svårt att det kommer in 5-10 minuter. Barn lyssnar inte på radio så. Däremot så ser vi att de radio vi har på webben, radioapan, det är 100 000 barn varje vecka som går in och lyssnar. Det är klart att om barnen nu är där, varför ska vi då inte få vara där? Det är ju innehållet som är det viktiga.
För det går. För radioapans barnkalas.
Ja, vi får prisera tiden för det. Men jag drar inte upp alla priser vi får.
Nej, men det här
jag
har valt
en annan strategi.
En nyhet.
En nyhet, ja. Ja, jag visste inte om den faktiskt. Det var därför jag ska erkänna det. Nej, men det är väldigt avgörande för oss att vi får vara där publiken är. Är våra barn där så är det klart att vi måste vara där. Det här är min sista bild, men om jag tänker på vad vi ser på framtiden så är det här våra förutsättningar. Två saker som jag tänker på när det gäller förutsättningar är öppenhet. Vi måste bli öppnare mot vår publik. Vi måste vara mer transparenta. Det bara är så. Och sen så tänker jag ordet mångfald, det är ett tråkigt ord att säga mångfald. Men det är avgörande. Det är så många som betalar radio- och tv-licens. Det är avgörande att vi skildrar hela Sverige. Det är avgörande vilka perspektiv vi har. Det får inte bli så att P1 handlar om Södermalm och rutavdrag. Bara ur det perspektivet att det är bra, rätt eller fel med rut. Man kanske kan ha ett annat perspektiv på samhället och det är en risk tycker jag för oss i public service. Jag kan bara svara på radion. Där tycker jag att vi kan bli mycket, mycket, mycket bättre. Vi håller på och mäter. Vi har börjat någonting med att vi lyssnar på alla våra kanaler. Det är ett trubbigt instrument att ta upp ordet etnicitet. Det är ett, men det är i alla fall någon slags, man kan gå på namn eller sådär. Det är svårare i radio, man ser inte. Och då kunde vi se att i vår stora kanal P4, så när vi mätte några veckor så var det ungefär 6% av dem som hördes i radio som vi trodde hade utländsk bakgrund. Det är för jävligt. Det kan inte vara så. Så ser inte Sverige ut. Ja, nu har vi återkommit, nu har vi mätt igen. Nu är det 11%. Men det är ett otroligt viktigt jobb för oss. Att faktiskt skildra Sverige som Sverige ser ut idag. Därför ni ska gå och se. Jag ringer mina bröder. Bara som ett tips. Tack. Va? Ja, just det. Då måste jag ju prata om radiokanalen Din Gata. Ja, det är så mycket jag skulle kunna prata om. Jag slutar nu.
Tack Cecilia. Du har alldeles rätt i det. Det var en ganska plågsam period, minns jag. Och det får väl säga våra tidigare chefer tyckte att det fanns en motsättning mellan internet och digitalradion till exempel som var fruktlös, otidsenlig och förfärlig faktiskt. Gudskelov så kunde vi ändra på det. Och det kan man väl säga, det finns mycket avsidor med internet, men nog är det någonting som har lett till en ökad demokratisering. Detta att få information från, måste jag plädera för det, just också detta att få informationen från de som verkligen finns ute i verkligheten, som har idéer, kunskaper, synpunkter som kan användas på ett helt annat sätt. Och jag tror att förutsättningar för de flesta program för att de ska utvecklas kvalitativt är just kontakten, den nära kontakten med publiken. Men jag tänkte fråga dig, det finns, då kan man ju fråga sig, varför ska vi ha digitalradio då när vi faktiskt kan klara oss med internet, förutsatt att, att man får då, som ni vill, räkna in det som en del i det som public servicebolagen gör.
Ja, det finns ju några argument. Alltså, vi har ju problem med det här, det delade, om vi tar P2 till exempel, som idag måste dela på klassisk musik och minoritetsspråk. Sporten, P4, vår breda familjekanal, med lokalt och melodikrysset och allt det där, så kommer det något OS och bara sveper undan. Det är hopplöst att ha två kanaler som är så... Sport, antingen älskar man sport. SportX är vårt största program, jag tror 1,8 miljoner eller vad det är, lyssnar. på söndagar. Men många människor hatar ju sport också. Ja, men faktiskt. Det är ju helt hopplöst. Det går inte. Och sen så är det ju också lite obekvämt att vara helt beroende av telekombolag och så där. Det är ändå någon slags demokratisering att det ska nå till alla. 99,8% tror jag att det är. Så man kan se en demokratiaspekt i det också. Och om vi säger beredskap, händer en storm och nu tror jag Vasastan 2 veckor har de inte haft nät. Visst är det något sånt? Helt utslaget, ja. Då behövs ju också digital radio.
Du tog upp kulturfrågorna. Det ställs i den nya eller i den senaste propositionen också krav på att verksamheten vid symfoniorkestern och Bärvelhallen ska stärkas.
Okej.
På vad sätt då?
Det kan inte jag svara på.
Okej.
Jag är ledsen, jag vet inte det.
Okay.
Men vi är väldigt glada för att ha fått stöd, att det har varit ett ökat stöd till Bärvelhallen. Och just nu så far vår vd och musikchef faktiskt nästan världen runt för att hitta en ny konserthuschef. För det är ju avgörande hur Bärvelhallen ska överleva.
Om det blir digital radio, vad skulle Sveriges Radio satsa på för nya kanaler? Eftersom det faktiskt blir mer utrymme för radio om man inför digital radio.
Ja, alltså det måste vi diskutera. Men till
vad skulle du
tycka? Nej, men till exempel det som jag tror plågar många av oss, det är P4 till exempel, med familjekanal och sport. Vi kanske skulle ha en sport- och nyhetskanal till exempel, men dela upp den. Eller P2, minoritetsspråk och klassisk musik. Det är liksom, det är inte, de funkar inte så bra tillsammans.
Jag måste också fråga, du efterträdde Hanna Stjärna som P1-chef och både du och hon jobbade mycket med den talade och tråkiga kanalen P1.
Tråkigt.
Nej, men får jag fortsätta frågan?
Okay.
Inom citationstecken, det var ju folk som tyckte att talat, ja, ingen musik och vill någon lyssna på den. Nu har ju P1 haft en strålande publikutveckling. Vad har du jobbat med då?
Ja.
Varför har en talad kanal som kan synas omodern därför att den saknar musik. Mm. Hur har den kunnat nå de höga publiksiffror som den numera har?
Ja, jag tror flera saker. Dels tror jag omvärlden är folk faktiskt vill lära sig saker. Det finns en längtan efter kunskap. Och det är väldigt bra med ljud. För att du kan göra en massa andra saker samtidigt. Så det gynnar oss att det finns en sån längtan. Sen tror jag, eller hoppas, att det också beror på att vi hela tiden försöker förändra P1. Jag kommer ihåg när vi startade programmet Stil. Det är ett modeprogram. Jan Gioba skrev, nu är det faktiskt totalt kris. Modeprogram i P1. Fruktansvärt. Sen råkade jag då intervjua honom i Mångs sanning och då sa han, jag hade helt fel. Det finns inget program som jag inte missar. Det enda program jag inte missar är Stil. Det handlar om hur man gör program i P1. Att vi liksom har vidgat ramarna för vad man får göra och inte får göra. Det tror jag är avgörande.
Vad ligger i fokus nu för att förändra i era kanaler?
Ja, vi håller ju på nu att jobba med 2015. Nej, det är ett ständigt skruvande kan man säga. Att lyssna på publiken. Vi har vårt public service-uppdrag, men vi har också att lyssna på publiken. Det tycker jag är viktigt. Och detta med den stora publiken, också de som faktiskt inte lyssnar på oss idag, som inte vet om att vi finns. Det är ett demokratiskt uppdrag för oss.
Kommer ni att skaffa fler utrikeskorrespondenter?
Vi har ju mest och flest.
Ja, men det är väl en fråga om, du sa innehållet och att man ska tänka på det. Därför vad är det ju en... Världen
inte.
Är ganska stor.
Världen är ganska stor. Jo, vi vill alltid ha fler utrikeskorrespondenter. Men vi vill också ha på 25 ställen i landet och vi har kultur. Så att jag kan inte säga det. Jag tror att vi är ganska glada att vi ändå har så många.
Någon fråga från publiken?
Du nämnde ju förut Stina Oskarsson som har varit väldigt lyckad och hon har också fått med länsteatrarna och berättat historier från hela Sverige. Mm. Men Kulturnytt har ju varit debatterat just för att det skulle vara lite Stockholms-elitistiskt. Mm. Jobbar ni aktivt med det och hur ser det ut i fördelningspolitiken av ekonomi att också hela landet, de där 25 andra, hörs? Ja.
Nej, men vi jobbar med det. Men det är, eftersom kulturredaktionen är här så finns det alltid en sån risk. Vi har ju korrar i Göteborg, Malmö, Luleå och Umeå. Och det är någonting som vi hela tiden pratar om. Men du har rätt. Det finns en risk att det blir väldigt lätt Stockholmsfixerat. På samma sätt som det väldigt lätt blir män. Så att, jag kan inte säga att vi är framme. Men vi tänker på det och jobbar med det. Absolut.
Jag hade bara en fråga om din bild här. 2%, vad står det för?
Det står för att vi hoppas och tror att vi tillsammans i public servicebolagen får 2% uppräkning nästa år. Och det är vi ju ganska glada för i dagens läge. Även om vi alltid vill ha mer förstås, men ändå om vi tittar på den medieverklighet.
Cecilia, tack. Nu är det dags för... Du får vänta. Nej, men medan Åsa kopplar upp sig så hinner vi med din fråga också, Jimmy. Roligt att du är intresserad av radio.
Det är jag. Eller min fråga rörde just konkurrensen medierna emellan. Därför att du sa, apropå radioteatern på... Är den på nu? Ja, bra. Nej, men apropå radioteatern, att det var ett problem att på fredag, lördag, söndag så konkurrerade den med underhållningen. Ikväll så sänder vi Världens barn, galan, mot det. Och det är rätt typiskt familjeprogram. Och jag har svårt att se hur det skulle kunna finnas någon konkurrens mellan det och den reprisering från 56 som ni sänder av Ibsens gengångare. Utan jag tror att det är helt olika publiker. I den mån det finns en konkurrens så är det nog snarare mellan den dokumentär som vi samtidigt sänder om Merit Oppenheimer som är surrealistisk konstnär, regionala nyheter, rapport och en bok, en författare från Utbildningsradion. Och nu kommer frågan. Tror du att det överhuvudtaget finns en konkurrens mellan radio och tv i lyssnarsituationen? Eller är det snarare så, vilket jag tror, att man kommer in i de medierna från väldigt olika håll och de är inte substitut för varandra särskilt ofta.
På morgonen lyssnar fler på radio. Det är en väldigt massa människor. Det är tidigt, alltså morgonen. 800 000 lyssnar på P1-morgon. Det är det största morgonprogrammet som finns i Sverige. På tv... Ni har kvällarna. Där kan vi aldrig bli så stora. Det är tv-tid man sitter med familjen. Så det handlar inte bara om innehåll, det handlar väldigt mycket om vanor. Så det är inte liksom vilka program som ligger mot varandra. Utan det är bara att inse. Men eftersom radioteatern ligger där på kvällen med sina 2 timmars föreläsningar, det handlar inte om vad tv sänder eller inte sänder. Det handlar om att få in radioteatern på olika ställen.
Okej, tack för det. Nu, just, det var en bra övergång till Åsa Paborn som är en person som har en lång bakgrund inom både kommersiell och public service radio och numera är publiceringschef på Utbildningsradion. Och Utbildningsradion, till motsats mot både radio och tv, gör ju både radio och tv. Varsågod Åsa.
Tack för det, Kerstin. Ja, som Kerstin säger så är jag ganska ny nu i min roll som publiceringschef på UR. Har ju ett förflutet både hos Cecilia på SR och hos Jimmy på SVT. Och nu tycker jag det är fantastiskt i den här nya rollen med den minsta av våra public service-bolag. Vi har ju som sagt, som ni hörde, bara 5% av den här kakan. Men som lilla syster så kan man ju också få kosta på sig att vara lite kaxig. Och det är ju vi på UR för att vi tycker att vårt uppdrag är ett av de finaste i hela public service. Som tidigare nämnts så handlar ju propositionen nu om bildning och tillgänglighet. Och det är ju precis det som UR handlar om. Bildning är kultur och tillgänglighet för utsatta grupper, inte minst som vi har sett tidigare här. Och det är ju så att UR är flermedialt. Så på det sättet tycker vi också att vi är lite moderna. Ni vet det här med kanalkonvergens och så. På andra plattformar, ingen nämligen glömd av vissa tidningar och sådär. Radio, tv och internet. Så naturligtvis är vi helt eniga med de andra stora syskonen. Att webb, andra plattformar blir allt viktigare och därmed också vårt önskemål om att få tillgodoräkna oss volymerna där. Det kan ju vara så att en del av er inte känner till Sveriges Utbildningsradio, UR, därför att vi är ju inte lika synliga som de andra. Därför att vi finns ju i Sveriges Televisions och Sveriges Radios kanaler. Och då kanske man inte alltid tänker att det står en logga uppe i högra hörnet där det står UR, att det är producerat av ett eget bolag. Men för oss är det ju lite viktigt att det är så. Vi har ett annat uppdrag. Kunskap när du vill, där du vill. Användbarhet ska genomsyra allt som UR gör. Vi ska ju sända radio- och tv-program i allmänhetens tjänst, i public service. Men vi ska också bredda, stärka, komplettera det som andra utbildningsanordnare gör inom utbildningsområdet. Och detta innebär ju att vi gör utbildningsprogram som ska sändas. De ska fungera för en tittare, en lyssnare i sändningsögonblicket, men de ska också ha en mycket längre livslängd i en undervisningssituation. Oavsett om det är i form av en språkserie där du ska lära dig spanska som du lyssnar på i en podcast när du sitter och väntar på bussen. Eller om det handlar om naturvetenskap som du kan använda vissa övningar i klassrummet för årskurs 8. Eller om det är som vår stora satsning just nu då, för barn. Att lära barn och deras föräldrar läsningens betydelse för barn. Så allt som ni ser här så utgår vi från skolans läroplaner, styrdokument. Det är det som skiljer oss från de andra bolagen när vi producerar program. Hur ser behoven ut? Så vi är ju inte på samma sätt tittar, lyssnar, styrda kanske som de andra, utan snarare behovsstyrda. Och här handlar det om vad är det för behov som finns inom den gängse utbildningen för rörlig bild och ljudmässigt material. Vad är det för någonting? På vilket sätt kan vi bredda, stärka och komplettera? Det här är något som ständigt sysselsätter oss, för det här är också något som ändras över tid. Hur kan det fungera att vi har halvtimmeslottar eller timmeslottar som fungerar jättebra i ett radio- och tv-sammanhang, men det kanske inte alls fungerar i en undervisningssituation? Där kanske man vill ha 5 minuters lärobjekt. Hur ska vi göra då? Ska vi klippa sönder våra radio- och tv-program? Hur ska vi distribuera det? Vilka plattformar når vi våra användare på? Det är sådana frågor som är jätteviktiga för UR. Programmen ska ju då hålla hög kvalitet naturligtvis och fungera både för en tittare och lyssnare och också rätt kunskapsnivå. Vi har ju också en grupp som vi är väldigt stolta över på UR, och det är våra mediepedagoger. De jobbar också nära användarna. Det står i vårt sändningstillstånd också att vi ska skapa programmen i samråd med användare. Utbildningsanordnare och andra ska få lämna synpunkter på UR:s produktion. Vi är oberoende, absolut, men vi ska samtidigt ta in synpunkter. Nu tycker jag också att Sveriges Radio verkligen också har närmat sig det här genom att man jobbar med publiknätverk och ökar dialogen och så. Så det blir allt viktigare för andra aktörer också. Men hos oss står det inskrivet att vi är skyldiga att samverka för att det ska fungera ute på skolorna och i användningen då. Så här har vi formulerat vår vision. Med kvalitet och generositet bidrar UR till en utbildning i världsklass. Och missionen då är att vi gör publicistiskt oberoende och angelägna program som ger kunskap och lust att lära så att alla kan verka i samhället. Och här har vi den demokratiska aspekten där vi ser att det ska finnas en möjlighet att lära sig saker som är gratis oavsett var du bor någonstans, vilken familj du är född i, hur mycket pengar dina föräldrar har, så ska du kunna få tillgång till kunskap och bildning och fördjupning i public service. Det är ett otroligt viktigt uppdrag tycker vi. Barn och unga är en stor del av det vi gör, och vi tar barn och unga på allvar. Vi producerar och sänder ett varierat utbud för barn och unga. Vi jobbar med nyheter, fakta, konstnärliga upplevelser, dramatiseringar på barns och ungas egna villkor. Här samarbetar vi just med Sveriges Radio till exempel när det gäller barnradion, där vi har delat upp vår volym. Sveriges Radio gör en del uppläsningar, barnsagor, och vi har andra. Och samma sak med SVT. Vi samproducerar ju, vi samarbetar och vi sänder våra program för barn i Barnkanalen, som ju då har ett utbud från SVT och ett utbud från UR. Och det är inte någonting som publiken är tänkt att man ska behöva reflektera över. Men skillnaden blir ju att våra program också sen kan lyftas in i en iPad i förskolan eller in i datornätverket på den skola, för den årskursen som det då är gjort för. Och vi har ett särskilt uppdrag att producera program för äldre barn och ungdomar. Vi ska se här förresten. Vi kanske kan titta lite på en serie som handlar om studieteknik. Om hur man kan
repetera och bara sitta och nöta.
Min pappa lär mig.
Går in, söker Google, Wikipedia.
Hur pluggar du? Vi har tips som kan göra det enklare.
egentligen. Han pratade ganska länge, men vi har skrivit ganska lite. För vi tog med det viktigaste.
Och roligare.
Jag skulle behöva din hjälp.
Har du testat en tankekarta?
Vilket kanonjobb du har gjort.
Vad duktig du är.
Mitt tips är att titta på Plugga bättre tisdagar i Barnkanalen 19:20.
Så där kan det då se ut när man ser på det då i tv, den här trailern för detta. Och sen kan också läraren då naturligtvis lyfta in det och säga liksom, och jobba med sina elever på det här sättet. Läs, som också är någonting som sagt som som skrivs fram i propositionen, jobbar vi ju väldigt aktivt med. Det har ju visat sig att föräldrar, det känner ni säkert till, föräldrar läser allt mindre för sina barn. Och att det påverkar deras egen språkinlärning och läsutveckling. Och det var ju ett ämne som var otroligt hett på bokmässan senast där UR deltog i flera av debatterna kopplat till det här ämnet. Och i takt med att man har skurit ner på skolbibliotekarier och bibliotekens minskade betydelse i många skolor så har det här liksom fått konsekvenser helt enkelt. Så här vill ju vi ta en aktiv del i ungas läsutveckling. Det handlar ju också om att utbilda föräldrarna i hur viktigt det är faktiskt att högläsa för sina barn. Men också för barnen själva. Nu händer det ingenting här. Nämen, kolla bara ljud. Det var inte bra. Faktiskt. Får ni höra istället?
Livet i bokstavslandet!
Det här är en tv-serie som också går i Barnkanalen helt enkelt. Just. Händer det inte något mer?
Macka.
Här kommer lådan med bokstäver.
Nej. Nej, usch då. Nu ska vi se, då tar vi en radioserie istället så slipper vi bli.
Det är ganska mörkt här.
Mycket.
Mörkt. Ja, kan vi tända ficklampan så man ser om det skulle komma några vilda varelser och attackera eller något sånt?
Här är ficklampan, Björna. Om du lyser så är jag beredd med hoven ifall alfabetet skulle dyka fram.
Vadå? Tror du att det dyker fram väldigt plötsligt, eller?
Ja, var ska jag lysa? Framåt eller bakåt?
Jag hörde något.
Va?
Jag tror att det är alfabetet.
Det tror jag med. Fånga det och sen går vi raka vägen hem. Vampyrer! Varulvar! Vilddjur! Vansinniga väsande varelser och väsen!
Alf! Nu skrämmer du ju bort alfabetet.
Vilket V säger att det bara var en vanlig vildkalkon.
Vildkalkon? Det där var garanterat. Minst en varulv och 3-4 vampyrer. Hörrni, det här är det.
Kan du skruva ner ljudet? Alltså, nu har vi letat efter det går inte att stänga av. Det här med flermedialiteten är ju jätteviktigt för oss. Som vi ser här då till exempel, Livet i bokstavslandet, Mecka med ABC. Vi kan ju jobba med paket. Då kan vi göra en del för tv, en del för rörlig bild och en del som bara är ljud. Och på det sättet kan ju också läraren, när man sen går in på UR och hos oss via nätet eller via sin mediecentral där man kan få tillgång till våra program, så kan man också välja. Vill jag nu jobba med ljuddelen eller vill jag jobba med tv-delen eller vill jag jobba med båda? Så det gör ju också vårt uppdrag lite speciellt. Det livslånga lärandet då. Ni har ju andra varit inne på det, både Jimmy och Cecilia, det här med lärande, kultur och lärande och hur viktigt det är. Här jobbar vi ju också med målgrupperna mot högskolan, mot universiteten och vuxenutbildning och folkbildning. Och det nya nu i propositionen bildning och tillgänglighet är ju just också att folkbildning ska betraktas som ett eget nytt utbildningsområde för UR. Tidigare så har vi ju jobbat med det fast vi har inte haft det inskrivet utan det har varit de andra utbildningsgrupperna som har varit inskrivna i vårt tillstånd. Men nu blir det så. Så därför sitter vi nu och utvecklar vår strategi och hur vi ska samarbeta med folkbildningen och folkbildningsorganisationerna. Och då är det ju både alla studieförbunden och folkhögskolorna. Och det här är ju en otroligt disparat värld. Hur ska vi jobba på, med dem? Där vi har ett antal studieförbund som i princip konkurrerar med varandra. Och där vi har ett antal folkhögskolor som egentligen har ett helt annat uppdrag som kanske har mer gemensamt ibland med gymnasieskolorna vad gäller nivån. På vilket sätt ska vi hitta ett fungerande samarbete utan att hamna i ett läge där vi gör läromedel? För det är ju inte läromedel vi finns i public service för att göra. Utan det ska också ha en bredd. Och då duger det ju inte att säga, ja det finns en kurs i knyppling som vuxenskolan i Sollefteå har. Vi hjälper dem att göra tv-program så de kan använda i sina träffar med 10 personer. Utan det behöver ju finnas en koppling där flera studieförbund är inblandade, där det finns någon slags massintresse och samtidigt har ett värde att sända i public service. Och sen naturligtvis som helhet så har vi ju folkbildningsambitioner och det handlar ju om det här allmänna lärandet i allt som vi gör överhuvudtaget då. Kunskapskanalen, nämnde Jimmy, är ju en samägd kanal där vi har hälften egentligen var. Vi har en gemensam kanalchef och en styrgrupp mellan både SVT och UR som styr den kanalen. Vi jobbar ju väldigt mycket med föreläsningar, kanske ni har sett, som sänds på dagtid där. Att föra ut universitetens och högskolornas, den så kallade tredje uppgiften, till en allmänhet. Och det är ju föreläsningar om i princip alla discipliner. Sen är det också tänkt så att universiteten eller folkhögskolorna kan plocka in föreläsningarna och faktiskt använda dem. Eller säga till sin elev som ska skriva en uppsats i juridik, 10 poäng. Titta på de här föreläsningarna. De finns med på litteraturlistan. De ska du också tillgodogöra dig och använda i din uppsats. Till exempel. Vi sänder också en bok, en författare, där Kerstin faktiskt har extra knäckt några veckor. Som är en studieproduktion också i Kunskapskanalen. Och ett antal dokumentärer som sänds i Kunskapskanalen. Nu vågar jag ju inte ge mig på det här. Nu tar jag radio bara här. Sen har vi ju också ett uppdrag. Ni ser ju på våra titlar här. Miffo Talkshow. Många har sett det. Ni har sett det på tv. Ja. Det är en tv-serie som precis, det är 2 avsnitt kvar. Onsdagar 20:30. Som började i radio. Med ett antal funktionshindrade. Psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer som är programledare. Och som intervjuar ett antal kända och okända personer utifrån olika teman. Och nu har den showen från radio som har sänts i P4 på morgnarna, helgmorgnarna, har flyttat över nu och blivit en tv-show. Så kan man ju också göra om man är flermedial. Vi har sett att den har funnits ett sånt stort sug efter det här. Och vi tycker också att detta har ett egenvärde att visa. Lite det som Cecilia pratar om när vi pratar om det nya Sverige. Ja, det nya Sverige, Sverige av idag, det består inte bara av vita medelålders kvinnor och män boende i storstäderna. Utan vi har ett antal som kan upplevas ibland som annorlunda men som ofta inte får plats i de gängse medierna. Därför tycker vi det är viktigt att visa de här funktionshindrade personerna som programledare. Att de också har den platsen. Och vi har fått mycket reaktioner, mycket positiva, men också en hel del negativa faktiskt. Man kan kanske förundras över. Men där det finns tittare och lyssnare som tycker, varför lyfter ni fram de här personerna som programledare? Och för mig blir det ett kvitto på att det här behövs. Så att Miffo Talkshow finns på UR Play för er som inte har sett det. Liv med autism är ju en serie som handlar om, ja det säger ju sig själv vad det handlar om, liv med autism. Presenterades redan i somras på Almedalsveckan och har spreds redan innan sändning. Det är också någonting som vi testar nu att lägga ut produktioner innan sändning för vissa specifika målgrupper. Och just med de som jobbar med autism, lärare, specialpedagoger och andra, där spreds de här klippen viralt otroligt fort. Och det spreds att vi höll på med den här serien. Så att den nådde ju verkligen sin publik. Men sen så sänds den ju naturligtvis också i SVT sent på kvällen för en allmänintresserad publik. Nu gör jag ett försök till så får vi se. Sen lägger jag ner det här. Ska vi se om det kommer. Bild ska komma nu.
Då kommer jag ihåg att ofta liksom
det gjorde det inte.
Gör vad du vill med mig, men bara min dotter är normal. Liksom.
Men oron bara växte.
Jag var så maktlös hur jag skulle hantera henne. eftersom jag inte kunde kommunicera med henne.
Klockan är 5 på morgonen och Mimmi har fortfarande inte lagt sig ner. All livsork tog slut.
Till sist fick de hjälp och allt förändrades.
Allt som får henne att skratta är ju toppen. Det är sånt som vi ska försöka hitta mer av.
Ny serie från UR.
Det går i cirklar. Men framåt tycker vi.
Liv med autism. Seriestart onsdag 22.30 i ettan.
Skolministeriet är en radioserie som tar upp frågor kring skolan helt enkelt för pedagoger eller människor, personer som är intresserade av det som händer i skolan. Inte bara nödvändigtvis för personal.
Det ligger lätt att få tag på alkohol som cannabis.
Knarket flödar bland svenska ungdomar.
Och tror man som förälder att det är just en skola som är fredad, då är man väldigt naiv.
Hur gör man som skola för att upptäcka och stoppa? Är det alls möjligt?
Jag hade min idrottsväska och i fotbollsskorna låg jointen. Och det är inte så att någon hittar dem där.
Skolministeriet från UR, tisdag 21.03 i P1.
Mm. Mångfalden har jag varit inne på. Det här med språkliga behov. Olika behov hos barn och unga. Därför gör vi också många översättningar. Inte bara på de etniska minoritetsspråken utan även andra språk. Arabiska med mera. Teckenspråk som första språk ser vi att vi har ett särskilt ansvar för. Och nu kan ni inte se det här då, men Lilla Aktuellt skola till exempel där vi jobbar med att ha en teckentolk i bild som helt enkelt teckentolkar. Ni har kanske sett det också i tv för det sänds ju. Som teckentolkar innehållet i det som sägs i bild. Det har ju också ett värde att visa en allmänhet. Att det här att man inte gömmer undan de här frågorna utan att de också finns på bra sändningstider i vissa fall. Sexbyrån är en tv-program om sex och relationer för och med unga funktionsnedsatta personer som pratar med andra i liknande sits om helt enkelt sex och samlevnad. Ja, som Jimmy sa så sänder vi ju mest tv, som ni ser här. Nästan 4 000 tv-timmar med och knappa 400 radiotimmar då, per år. Det hoppas vi kunna ändra på i en framtid med digital radio. Vi ser att både användningen i efterhand av både tv men också av radio ökar hos våra aktörer i utbildningsvärlden, vilket är otroligt glädjande. Inte minst genom möjligheten att plocka ner det här från UR Play. Men även i de här slutna nätverken som vi jobbar med ute i skolor och universitet och andra. Och som ni ser, ja, vi sänder i ettan, vi sänder i tvåan, och vi sänder i barnkanalen och vi sänder i kunskapskanalen. Och samma sak när det gäller radion så är det ju alla Sveriges radioskanaler, P1, P2, P3 och P4. För en nationell publik. Och här handlar det ju om också för oss att vara följsamma. Vi vill ju inte finnas i en kanal och att det känns helt apart. Så det handlar väl också om det här med lilla systersyndromet kanske. Att man får liksom haka på lite grann det som de andra tänker. Och sen så är det ju naturligtvis så att vi har en diskussion om både SVT och SR om var ska vi placera våra program i deras kanaler för att nå största effekt för just den målgruppen så att vi verkligen når rätt. Och det är klart, gör vi program för unga, vi har en radioserie som heter Hångla i P3 till exempel, ja, det är klart att den ska ligga i P3 om den är för unga. Medan då samhällsdokumentärer och fördjupande skolfrågeprogram ligger i P1. Barnprogrammen ligger i P4 exempelvis. Samma sak i tv-delen då. UR Play. Jag sa ju att vi sänder i SVT:s och SR:s kanaler, men UR Play har vi själva. Så egentligen är det den kanalen som UR själva äger, UR Play och UR.se. Och det här är ju otroligt roligt att se. När Cecilia pratar om, och även Jimmy pratar om det här med mobilanvändningen, ja, så är det ju. Och Play är ju en del av den förklaringen, att det är så bekvämt. Och lyssna på radio i mobilen eller titta på tv till och med i mobilen eller via sin iPad. När som helst kan man göra det. Och här ser vi också att vi har ett sök då. Man kan gå in då naturligtvis på mest spelade, mest delade, senaste. men också genre. Dokumentärer, föreläsningar, debatt, vetenskap, kulturhistoria, samhälle, språk. Och du kan få, vi jobbar ju också med metadata på ett väldigt systematiskt sätt. Vi har 6 stycken bibliotekarier som jobbar på UR med att jobba med metadata. Så det ska bli lättare sökbart för utbildnings...
Metadata, det är liksom det som...
Ja, fakta om programmen kan man säga. Olika ord helt enkelt som blir sökbara. Information som gör att när du sen ska söka på det i olika nätverk, hitta programmen, så blir det lättare.
Ett tråkigt ord, men otroligt strategiskt, för att du kan inte arkivera någonting digitalt om du inte har ett bra sökfunktion, så det är metadata.
Ja. Kunskapsbank då, och då skiljer vi från, om vi säger så att play är kopplat till det som är broadcast och det som är sänt, så ligger det i 6 månader efter sändning i play, vilket vi är stolta över att det kan ligga så länge, inte bara en månad som i många andra bolag då. Och när det är ligger i vårt bibliotek, som vi kallar det, i vår katalog, så ligger det ju då på ur.se, och där kan vi ju, kan det finnas, just nu finns det över 15 000 program som är tillgängliga vid UR Access och 10 000 som ligger tillgängliga på URSC. De kan, där har vi ju 5 års rättigheter, därför att våra program ska vara tidlösa. De ska kunna användas i utbildningssammanhang flera år efter att de har sänts, vilket också är ett specialkrav på oss då. Och då jobbar vi ju ut mot utbildningsanordnarna med något som vi kallar för UR Access. Och då, det är helt enkelt vårt sätt att skicka ut programmen till folkbildningsnätet, som alla folkbildningsorganisationer då kan få tillgång till våra program, eller till mediecentraler som finns på kommunerna, där man som lärare helt enkelt kan låna, se våra program. Tidigare var det ju så att man var tvungen att gå dit, så fick man en fysisk kopia, ni vet, av en DVD eller en CD, och så hade man det här. Det förekommer fortfarande, men det ser vi ju att den statistiken går ju ner, medan den andra då går upp, att du tar emot det direkt via det här nätverket då. Och de programmen, 5000 extra, som inte ligger för allmänheten på URSC eller för lärare som går in där, det är program där vi har så att säga klarerat alla rättigheter, ni vet, till författare och musiker och så, som finns i programmen, för utbildningsanvändning enbart, så att de kan ligga längre där än vad de kan för en allmänhet. Det är vi väldigt stolta över, och det är ju också en nyckel för att fungera i utbildningssammanhang. Och här är det ju också så, apropå Stina Oskarsson som ni nämnde tidigare, så har vi också samarbete med både Sveriges Radio och Sveriges Television att kunna helt enkelt ta över där vi ser det här finns ett behov av. Strindberg, ja, det fanns det ett behov av hos gymnasiet. Då plockar vi över och gör ett så kallat programövertagande av Stinas program, så att vi kan helt enkelt lösa så att lärarna kan få tillgång till de här programmen via våra kanaler. Och det vill vi även utveckla, det samarbetet, både med SVT och SR. För vi ser ju, precis som Jimmy säger, det är klart att det finns grejer i Sveriges Television som borde kunna finnas för en utbildningsanordnare längre. Absolut. De ska vi identifiera och ta över och frigöra. Här har vi dem då. Här ligger det. Radio och TV. 5 serier, 67 program. En webbsajt. Geografi, årskurs 4. Och då kan man gå in som lärare här. Grundskola 4-6. Nyckelord geografi. Då kan du söka Afrika, Europa, folk i andra länder, jordytan. Så att det finns en väldigt förfinad sökmotor, kan man säga, om man som lärare vill komma in i våra system och hitta det man söker. Och som jag nämnde inledningsvis, så är det också så att i vårt uppdrag så ingår ju att vi ska föra en dialog med lärare och skolledare och med flera, genom att vara aktivt i sociala medier. Det är ju ett sätt att göra det på. Och sen jobbar vi ju med våra mediepedagoger som helt enkelt jobbar ute på skolorna. De går in via rektorsprogrammet till exempel, där vi hade en serie som heter Rektorerna som sändes i SVT här i våras. Då går våra mediepedagoger, våra projektutvecklare som undersöker behoven i förväg. När de sen har undersökt behoven och sett att det finns behov av ett utbildningsmaterial för att stärka rektorerna i sin roll. Ja, okej. Okay. Kan vi bedöma att det fungerar både för en radio- och tv-publik och för en användning? Ja, det gjorde vi. Och efterhand när produktionen sen är klar, så går våra mediepedagoger ut till de här rektorsprogrammen och jobbar med produktionen, så att de helt enkelt får hjälp att kunna använda de här programmen. Så att det är väldigt hands-on på olika sätt. Och det är ett gnetjobb, det är för öga glamoröst. Men vi ser att det är just via de exemplen, när man har träffat en mediepedagog, när man har hört direkt, då fungerar det som bäst. Och då kan det leva i 4-5 år med samma material. Och då sprider det sig via sociala medier, inte minst där lärare och skolledare och bibliotekarier och psykologer eller syokonsulenter delar materialet själva. Och då får du ju den här virala spridningen som alla är ute efter. Det var det.
Tack, Åsa. Du kallar för lilla syster, men ni har ju fått 50 miljoner till. Ja. Är det bara till höga chefslöner och tjänstebilar som ni ska använda det, eller?
Ja,
vad ska ni göra med det?
Nej, vi är väldigt stolta och glada över det. Och som sagt, att vi tycker att hela
propositionen
om det går igenom, ja, men den andas ju kunskap och bildning och tillgänglighet, som är ju hela kärnan i UAs uppdrag. Och de här 50 miljonerna har vi ju begärt därför att vi ser att vi gör skillnad. Det fungerar ute i skolorna. Det fungerar med vårt material. Vi vet ju det. Och vi ser att vi behöver stärka det. Och då är det ju fyra områden som vi har pekat ut för att använda de här pengarna. Det ena är utbildning, och då är det väldigt mycket fokus på barn och unga. Inte minst läsutvecklingen. Det andra är folkbildning som nytt utbildningsområde. Hur ska vi komma fram där? Det finns ett enormt behov hos studieförbund och folkhögskolor. Hur ska vi välja rätt och nå dem tydligare? Sen är det tillgänglighetsfrågorna. Och det handlar ju mycket om det som vi har varit inne på tidigare. Funktionsnedsatta, etniska minoriteter, språköversättningar, syntolkning, teckentolkning, uppläst textremsa, alla de här olika tillgänglighetsfrågorna. Och sen är det de här svaga grupperna överhuvudtaget. De här, vi pratar ofta om de här 25% som hamnar utanför av olika skäl, inte minst utifrån en mångfaldsaspekt då. Så att det är tillgänglighet, utbildning, de unga, och det är folkbildning, och det är de svaga grupperna.
Sådana här stora föreläsningar som är populära nu, som heter Massive Open Line Courses, är det ett hot eller är det något som stödjer det, tror du?
Men jag tror att det är någonting som stödjer oss. Tänker du på TED då, andra, eller du
Nej,
tänker mer distans?
Universiteten, ja. Massor av universitet lägger ut det här. Det måste ju skälla uppmärksamhet från er.
Nej, men samtidigt så ser ju vi att det är klart att vi välkomnar bildning överhuvudtaget. Men vi ser ju också att det finns ett ökat sug. Det finns ett ökat sug. De internationella aktörerna har ju gått före. Men våra svenska föreläsningar, TED Talk som ni säkert känner till, som man kan ha i mobilen nu. Vi har samtiden, det är svenska föreläsare, de är väl så populära. Och vi ser också att vi kommer att kunna ha en plats där vi ser de så kallade MOOC-kurserna, alltså distansutbildning. Att man kan lägga in vårt material i de här distansutbildningarna. Att kunna ha lärobjekt på kanske 5 minuter, ett antal sådana som är kopplade till en utbildning.
Hur gör ni för att inte tappa kontrollen över hur ert material används i sådana sammanhang?
Ja, vi har ju då slutna nätverk till exempel för utbildningsanordnarna. Och sen är det ju så att rättigheterna, vi har ju kontroll över alla de produktionerna och vi äger ju dem ändå. Men vi ska samtidigt öka tillgängligheten. Men det är en utmaning i det här nya samhället, det här digitala samhället. Hur fritt ska man släppa materialet? Och när upphör till slut vår kontroll?
En fråga, vad menas med publiceringschef?
Ja, det handlar om att ansvara för publiceringen samlat på alla våra plattformar. Och då handlar det om de kanalerna som vi sänder i. Vad är det för utbud vi ska jobba med där? SR, SVT, men också de nya plattformarna. UR Access som är en egen plattform. UR Play som vi ju har. UR SC, hur jobbar vi där? Men nu jobbar vi också med andra aktörer som kan finnas på marknaden. Det kan finnas utbildningsnät, det kan även finnas naturligtvis andra aktörer. Netflix, Boxer, Magin. Ja, det är en uppsjö av helt nya distributionssätt idag. Så det handlar om att ta ett helhetsgrepp på vår publicering.
Du, medan jag var radiochef så fick jag ofta frågan varför Sveriges Radio och Sveriges Television inte hängde ihop. Och till slut var det bara Albanien och Sverige som hade den där lösningen. Men här har vi ett tredje. Vad gör er så mycket bättre bara för att ni då drar lite mer administrativa kostnader genom att inte ingå i Sveriges Television eller Sveriges Radio?
Vi tycker ju att det är vi som är som sagt, vi får ju kosta på sig att vara lite kaxig. Att det kanske är vi som är den moderna, för vi har ju faktiskt en flermedialitet redan. Vi har ju både radio och tv i vårt uppdrag. Och det känns modernt, tycker jag. Sen är det ju som så att vi är fortfarande väldigt små. Även om vi får de här 50 miljonerna så tycker vi naturligtvis inte att det räcker. Det finns ett otroligt behov idag. Det finns ett otroligt behov av kunskap och inte bara underhållning som en motvikt till de kommersiella aktörerna.
Er plan är att ta över Sveriges Radio och Sveriges Television?
Vi får väl se. Frågade min chef Erik Fichtelius så skulle han kanske säga ja.
Okej, okay. Tack så mycket Åsa. Tack. Tack. Då lämnar jag... Ja, finns det någon fråga till Åsa? Där.
Ja, jag kan svara på den om micken är på. För TVs del i alla fall, att vi formar nog inte vår verksamhet direkt efter politiken, så skulle jag inte säga. Men däremot vad gäller samverkan med institutioner så har det ju skett en radikal ökning de senaste åren i och med att vi har börjat med veckans föreställning varje lördag klockan 20. Det är en enorm mängd timmar som sker från världens och Sveriges stora scener i och utanför Stockholm. Så att jag skulle inte säga att vi följer politiken, men däremot så tror jag samhället har rört sig i den utvecklingen och vi följer med samhället.
Cecilia, vill du svara på frågan också? Ni har ju länge haft en samverkan med institutioner också.
Jag skulle säga samma sak som Jimmy.
Ställ dig upp så hörs du bättre.
Jag skulle säga samma sak som Jimmy. Det är inte för att det är kulturpolitiken, men att det här är ett sätt att komma ut. Jag tycker jag tjatar om Stinas exempel, men det är väl ett utmärkt exempel på samarbete med kulturinstitution. Nu pratar vi om, ska vi göra något på, vad heter det, kulturhuset i Stockholm, ska vi andra kulturhus ute i landet och så. Så att vi har ju också den önskan för att det finns ett bra innehåll som vi kan nå ut med. Men det är inte för att Lena Adelsson eller så säger det.
Åsa, vill du svara kort också?
Ja, det är ju samma sak för UA och som jag nämnde institutionerna. Om vi pratar studieförbund, det är ju verkligen kulturinstitutioner. Men också museer samarbetar vi väldigt mycket med, förutom universiteten och utbildningsanordnarna. Och jag tror att det kommer att stärkas, det är en konkurrensfördel att göra det. För att vi ligger närmare användaren ju mer vi samarbetar.
Då lämnar jag ordet, tack Åsa igen, och till Göran. Varsågod.
Det är så att jag har fått ett hedersuppdrag jag ska få dela ut. Riksskådebanans kulturpris, och det är jag jätteglad för. Jag ska packa upp lite grejer. Så, det är fjärde gången som vi delar ut ett kulturpris. Första gången så gick det till Jerry Williams. Han fick det på Skansen vid en liten tillställning. Andra året så delade vi ut priset till Per Johansson, Glada Hudik. Förra året så delade vi det på fem mottagare. Vi uppmärksammade de nationella minoriteterna, så de som delade priset var Rosa Taikon, silversmed, guldsmed, och det var den samiska artisten Simon Marainen, det var judiska teatern, det var finska teatern Osi Teatteri, och det var Gunnar Kieri från Tornedalen. Sen i år 2013 så hade vi en lång rad motiveringar, och till slut så bestämde sig styrelsen för att priset ska gå till Linda Kryger. Nu vill jag be dig komma upp, Linda. Välkommen. Linda och jag, vi arbetade tillsammans på Östgöta teatern för 20 år sedan. Och jag har två starka minnen av den produktionen. Det ena var att du gjorde en väldigt stark rollgestaltning av en ung kvinna som var lite sjukt föräldrabunden. Det andra minnet var att syateljén fick komma in en gång i veckan och ändra på Lindas klänning, för hon var höggradigt gravid. Och det var så... Så kan det gå ibland. Ja, men det är inte därför vi uppmärksammar dig i år. Vi har en motivering som jag vill läsa upp. Som låter så här. Riksskådebanans kulturpris 2013 tilldelas Linda Kryger. Linda Kryger har varit konstnärlig ledare för teater Accent sedan 2001. Hon är även initiativtagare till verksamheten. Teater Accent har under alla år utmärkt sig för sin breda verksamhet, teaterproduktioner med deltagande av barn, ungdomar, unga vuxna, en ambitiös kursverksamhet, en strävan efter konstnärlig stringens, ett spännande samarbete mellan proffs och amatörer, kort sagt en i bästa mening folkbildande verksamhet. Under 2012 satte Linda upp Nicolas Nickleby med 30 ungdomar och barn i rollerna. Föreställningen var nästan 4 timmar lång och inte ett ögonblick infann sig i teaterns dödssynd tråkigheten. Linda lyckades med sitt engagemang och sin konstnärliga förmåga få dessa barn och ungdomar att vara närvarande i varje ögonblick. Linda satte under 2012 även upp föreställningen Closer med unga vuxna och hon anordnade en rockbandstävling under våren med final på nationaldagen i Vasaparken i Stockholm. Lindas engagemang, allvar och konstnärliga närvaro i arbetet med barn och unga är häpnadsväckande. Och Riksskådebanan vill med sitt kulturpris belöna en äkta eldsjäl. Så står det. Och där får du en symbolisk check och så får du ett vackert diplom. Ja, och så får du blommor. Ja, de ligger där, vi kan inte hantera allt. Nej. Vill du säga något så får du.
Jag delar detta denna fina utmärkelse i mitt hjärta med 10 000-tals barn och ungdomar som jag haft glädjen att jobba med alla de här åren som driver den här kulturella mötesplatsen och formen för att skapa rätten till att skapa kultur när man är ung. Och idag är mitt fokus kanske mest på unga vuxna som jag tycker är en väldigt bortprioriterad målgrupp i vårt samhälle idag. Och det är fotografer, det är konstnärer, det är debattörer, det är musiker, det är skådespelare, det är dansare och det är sångare och mycket mera som samlas med mig. Och den är att få jobba med dessa unga, modiga vuxna som vill ägna sig åt någonting som är så nedskuret i Sverige idag som kultur. Tack.
Tack. Jag får en kram också. Tack. Sunita, avslutning före lunch här.
Ja, jag vill tacka de 3 personer ifrån SR, SVT, genom att överräcka en liten gåva ifrån Riksskådebanan. Det är, ni kanske har den förut, och har ni den så ger den till någon annan som ni gärna vill dela den med. Det är Konsten i riksdagshuset, som jag hoppas att ni ska ha glädje av. Och verkligen ett stort, stort tack till fantastiskt mycket bra information och kunskap som vi kommer att bära med oss härifrån. Och jag vill också samtidigt hälsa alla hjärtligt välkomna ut och äta lunch tillsammans med oss om ni har tid med det. Samtliga som är här inne inbjuder vi till det. Och naturligtvis också välkomna tillbaka 1 när vi går in i vårt panelsamtal. Så jag hoppas att några av er, i alla fall de flesta, alla kan ha möjlighet att stanna och vara med på eftermiddagen. Så tusen tack till er alla 3 och jag ska överräcka den här gåvan. Och så tycker jag vi ger en riktigt varm, härlig applåd. Tack så mycket.